Shall we?
Spelsnack avsnitt 584. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Hej hej!
Och Oliver.
Jajamän.
Och Amanda.
Degraderad. Vilken vanära.
Ja, det inte var först. Ja, nu vet du hur det känns. Så många år som jag var förtryckt av Johan på att inte bli nämnd först när vi presenterades.
Jo, men du blir förtryckt. Kränkt för att du tycker att du ska vara först för att du tycker att du är bäst.
Ja, och ingen har sagt något mer sanningsenligt än det.
Och där håller vi för idag, tycker jag.
Jag tycker om bokstavsordning. Och det är absolut inte för att jag börjar typ de tidigaste bokstäverna allihopa.
Då är det ju... Nu ska vi se. Om vi börjar med efternamn. Jag har alltid varit i slutet för att jag börjar på S.
T.
Och...
Ja, du hade ju varit sista då.
Jag hade varit sista, ja precis.
Av oss två.
Ja, det hade jag varit. Men nu har vi faktiskt samma efternamn. Så att vi hade varit, jag hade ändå varit sist. Mitt förnamn suger.
Jag har ju dubbla efternamn, så det är EH.
Oliver hade varit sist, ja.
Mm. Ja, Oliver hade varit
sist. EH. SS. Mm. Och jag är bara liksom regular fool som har ett efternamn.
Ja.
Ja, du ska ha tagit Jennys efternamn också.
Mm.
Nej, tack.
Oj. Det känns som att det där hade varit uppe för diskussion och blev nerskjuten ganska snabbt.
Jag tror att vi hade nog, alltså, det här kommer låta jättekränkande. Men alltså, jag och min fru, vi hade inga konversationer om att ska vi ta med ditt namn eller ska vi... Hon bara, nej, jag byter till ditt. Det är packat och klart. Alltså, hon har ett sonnamn. Johansson, Nilsson, Magnusson, Karlsson. Alltså, det är ju bara liksom... Det är ju det tristaste efternamnet man kan ha. Ja.
What the fuck är det för fel med det?
Det är inget fel med det, men det är väldigt vanligt. Alltså, för egen del så var det ju så att... hade jag inte haft ett namn som inte är helt vanligt så hade jag ju bara tagit Seppele. Återigen, hade jag haft till exempel ett sånt namn som är ganska vanligt.
Ja, men liksom, hur många drömmer om att få heta Andersson i efternamn när de ska gifta sig?
Jag har drömt om att ha ett vanligt jävla namn.
Varför det?
Jag växte upp 90-talet i en svensk bonnehåla med ett namn som låter väldigt utländskt. Och menar inte Holmberg, det är morsans efternamn som är problemet.
Jag var lite förvirrad där ett tag faktiskt.
Ja.
Holmberg är så jävla konstigt.
Nej, det är Elhar som är problemet. Vi är bara 11 stycken i Sverige som heter så.
Lägger man sån betoning på H-et, är det Elhar?
Det finns inga regler, det är inget riktigt ord.
Men alltså, du hade inte ens kul med ditt efternamn under liksom den stora Sagan om ringen-crazen då, för det låter som ett Alvis namn.
Nej, det var det inte. Nej.
Var kommer det ifrån?
Stockholm.
Jaha. Okej.
Det är någon dum fan på morsans sida av släkten. Några jag kommer inte ihåg många generationer tillbaka. Som bara random bytte till det namnet. Antagligen för de var kopplade till hovet och blev speciella. Det är vad vi har som teori.
Det är ju badass.
Nej, det är inte badass. Det är liksom, nej.
Vad mitt efternamn är inte heller så vanligt.
Nej.
Inte här i alla fall.
Nej, precis. Inte här. I Finland är det bäst vanligt.
Ja, men det är liksom... Här kan man liksom... han är kompis med Mark Levengood, liksom, typ. Det är liksom, fine. Elhar, nej.
Och Lordi.
Ja, Lordi.
det roligaste med det efternamnet som jag har, det är det att man kunde ju... För att det finns ju sådana klädesbutiker som heter Seppele. Så man kunde alltid gå dit och handla och så kunde man få liksom kassar med Seppele på. Så att jag hade liksom så att det var,
ja, då
det var
kände liksom... du dig som kunglighet.
Nej, men jag tror också att alltså, jag har haft en ganska bra relation till mitt efternamn överlag. Eftersom vi har hållit på att tävla mycket och sånt. Och min syster som är 5 år äldre än mig, hon började ju tävla innan mig och var väldigt duktig. Så liksom, efternamnet har liksom klassats med någonting positivt redan från start.
Samma här faktiskt.
Så att då har det liksom blivit så att jag ägde ganska snabbt liksom mitt efternamn liksom som typ användarnamn på internet och sånt. Så jag använde det väldigt flitigt, ganska tidigt. Du hade kunnat heta L här, Adam, överallt.
Ja, det roliga är, eller roligt här.
Men det är väl det från... Adam kommer ifrån?
Ja, det är användarnamnet jag fick i skolan tack vare att det var Adam L här.
Adam L, ja, precis.
Ja. Men alltså, det är så kul, folk från utlandet som jag haft som kollegor, när de hör L här, de bara, folk från Balkan eller Arab, de bara, bror, vilket är också kul för att bror är mitt mellannamn också.
Heter du Adam Bror Elhar
Holmberg? Nej, jag heter Adam Bror Herman Elhar Holmberg.
Helvete, du har fem namn.
Bror Herman! Åh gud, borde du kalla dig för Bror Herman?
Nej, nej.
Det borde varit ditt användarnamn för fan, Bror Herman. Ja,
Bror Herman, nej. Hur?
Nej, aldrig i livet.
Otroligt.
Ja, Herman är också ett bra namn.
Herman Hedning.
Jag läste en massa Herman Hedning, det var jättebra.
Ja, det var awesome.
Bror.
Bror.
Ja, men hur kommer det sig att du var ett bror som mellan dem? Det har aldrig hört i det.
Min pappas farfar hette Bror.
Här är min bror Bror. Ja. Det är jättejobbigt.
Har du aldrig hört någon som heter Bror i förnamn?
Nej!
Nej, okej. Okay.
Nu har jag gjort det.
Min lillebror har samma mellannamn. Han är Karl Bror Herman. Eller
nej. Honom.
Jo.
Kreativ bankruptcy.
Ja, och min storebror, han har ju en annan pappa. Så han heter Nils Herman.
Ja, så Herman är gemensam.
Ja, Herman är från mammas sida.
Det är synd. Jag kunde göra till Karl. Hette han Karl?
Eller min lillebror heter Karl.
Ja, Karl
min
storebror heter lillebror Mattias. Herman.
Ja!
Ja. Alltså, eller släng in ett junior någonstans.
Det är lite trist att liksom döpa sina unga till samma och sen liknande saker. För att jag tänker, min fru, hon har 2 syskon. Och alla är... Alltså, alla börjar på J.
Alla heter
det,
Jenny.
Johannes, Jenny... Nej, ja, i och för sig. Ifall man tar från yngst äldst så är Johannes, Jenny, Johanna.
Ja. Det är lätt att komma ihåg.
Mm. Ja, men min syster heter Janina. Så vi börjar bara på J. Liksom som en grej också.
Min bror heter Ludvig.
Ludvig, ja. Det...
Tänk om du hade hett Ludviga.
Inte... Ja, men alltså Oliver och Olivia, det hade ju fan... Alltså... Det hade ju inte gått.
Nej, alltså det är, här kommer oliverna.
Oliverna.
Det hade ni blivit, precis. Liksom.
Oliverna av gänget.
Oliverna. Men du har mellannamn, Oliver. Du heter väl Mikael, va?
Mikael, ja.
Mm.
Med CH. Oliver Mikael Thulin.
Är det någon som har försökt kalla dig för Micke någon gång?
Nej, det är ingen har någonsin kallat mig Mikael eller någonting. Men alltså, ett andra namn, det är ju bara... Det betyder ingenting egentligen. Det är liksom en fin gest liksom att man döper sitt barn till någonting som har med tidigare familj att göra någonting och den personen uppskattar. Alltså min yngsta brorson heter Oliver emellanan. Och det är ju vad gulligt liksom, vilken ära det är för mig. Men det kommer aldrig betyda något för honom i hans liv liksom. Att han heter Oliver emellanan.
Han sitter och tänker på, varför heter jag Oliver igen? Ah, just det.
Man kan skämmas för sina mellannamn.
Ja.
Som Adam gör.
Är du bror? Det var jätteroligt.
Så vi vet vad Jim, eller jag vet vad Jimmy heter i andra namn.
Jag heter Jimmy Kari Gabriel. Eller Jimmy Kari Gabriel.
Jag var lite överraskad där faktiskt att du sa det som han Kari. På vårdcentralen.
Ja, men det är så att, jag är fortfarande inte van att jag heter Sten i efternamn. Och liksom, då heter jag egentligen Sepp eller Sten i efternamn. Man ska säga båda orden. Men det är att varje gång jag är liksom så här, om man är på vårdcentralen eller någonting sånt, så kommer det in och säger Sten. Och jag, dumnöt, tänker ju inte på att jag heter Sten. Så jag sitter ju där som en jävla fågel. Och bara...
Vem är han Sten? Ja.
Nej, men så är det sista efternamnet.
Nej, det är mitt efternamn. Jag har hela efternamnet.
Vi hade en kille i våran klass som heter Jansson Pessi. Det var ingen som kallade honom. Jansson Pessi.
Nej, men kanske Per Jansson Pessi borde ha sagt ifrån. Som jag också borde göra. Det är Sepp eller Sten. Det liksom står på körkortet. Det är, liksom ingen, det är ett efternamn, det är inget mellannamn. Hade vi satt bindestreck, tror de hade satt Sepp eller Sten då? Det tror jag fan inte. För de tittar på det första efternamnet och säger bara, det där kan inte jag säga. Så vi går med Sten. Och så sitter jag där halvt IQ-befriad och bara,
Så att, ja. Det låter som ett problem.
Vad heter du i mellannamn?
Ylva heter jag.
Ylva, heter... ja, just det. Efter och inte,
nej, hon heter Amanda i mellannamn. Ylva är hennes förnamn.
Ja, det är faktiskt sant.
What?
Ja, men det är konstigt. För vissa liksom sätter mellannamnet först, men de tilltalsnamnet är... Som min pappa, Kurt. Mm. Han heter ju... Okej, okay, ja. Det här är inte alls liksom applicerbart nu, kommer jag på. För han heter Kurt Lennart.
Kurt Lennart och kanske Kurt, hur kan
jag tänkte
de?
Säga, pappa heter Lennart Kurt Thulin, men det är faktiskt Kurt Lennart, och då är det liksom ett dubbelnamn han har, så hans egentliga namn är Kurt Lennart, men det är ingen som kallar honom för Kurt Lennart, det är Kurt och Kurre.
Har din pappa norska rötter?
Han har tyska rötter.
Tyska, jag tänkte bara säga att när man har... För det är väldigt vanligt i Norge att du har dubbelnamn.
Vilket alltså, du inte visste.
Nej, jag vet att vi hade en på jobbet, den hette Knut Arild. Och jag trodde Arild var hans efternamn, för jag hade hört Arild. Så jag bara, varför säger alla Knut Arild? Det är liksom så här, varför säger de hela hans namn?
Och då sa jag till dig att han kanske heter det dubbelnamn. Och du var helt bestört över att han skulle vara så viktig för att man hela tiden säger hela hans namn.
Ja, vad är det med den här Knut Arild? Liksom.
Det är som Jason Bourne.
Vilken stropp.
Ingen kallar Jason Bourne för Jason.
Nej, det så kan det vara. Men vi ska inte sitta och prata om massa namn här som var nog när vi började den här podden, så pratar vi om allt annat som inte har med spel att göra.
Och det börjar alltid med att det börjar med någonting random och sen så kulminerar det i att Jimmy säger ja, men vi ska inte prata om
bla bla bla. Vi bara måste sätta stopp på det här.
Vi har ju faktiskt spelat spel.
Och folk brukar inte gnälla förutom om vi pratar politik då. Det är liksom allt så här, en spelpodd ska inte prata om X och Y. Och sen så bara, men vi pratar om allt. Mm-hmm, i de här inledande kvart, 20 minuterna ibland.
Men det är så incendiary med politik så...
Ja, så bara, allas lika rätt. Tänk att det kan vara så kontroversiellt. Mm. Vi kommer, i slutet av det här avsnittet kommer vi ha ett spoilersegment för Last of Us tv-serien. Så att ni som lyssnar vet... Att
säsong
vi kommer
två alltså.
Säsong två, precis. Vi kommer komma till en punkt och vi kommer prata om... spoilers för den senaste säsongen. Ni vet när det händer, för vi kommer vara väldigt tydliga med det.
För den är färdig nu.
För den är klar nu, ja, precis. Men innan det så ska vi prata om vad vi har spelat. Och vi har ju liksom inget nytt spel den här veckan egentligen. Alltså så här, jättenytt som kanske folk har gått och väntat på. Utan vi har ju liksom försökt att ta tag i lite gammal skåpmat som bara har legat och drällt hela tiden. Så Adam, vad har du spelat?
För tal om skåpmat.
Adam som i vanlig ordning spelar typ 8 spel samtidigt.
Ja.
Bara men, inget av dem kommer bli utklarade.
Jag började faktiskt. Jag är ju uppgraderade min dator nyligen. Så jag bara, jag gör som alla andra som bygger en helt ny dator. Jag spelar massa gamla spel på den.
när du liksom bygger en ny dator eller typ köper en ny TV eller någonting. Har du så här ett spel som du alltid brukar gå till och starta som första spel?
På PC är det nog nu Cyberpunk. Till exempel bara, hur många bilder per sekund får jag nu? Hur kan jag path-tracea? Nej, sådana saker. Men alltså det är liksom det man vill testa hårdvara. På TVn... Där är det lite svårare. För det är så många spel som bara ser allmänt bra och fina ut. Så jag... På TVn har jag nog inget som är liksom rakt av, det här måste jag liksom testa och se. Så. Kanske, jo, faktiskt. Jag tycker att HDR:en är ganska bra i Resident Evil Village. Faktiskt. Som jag vill testa svärta och kontrast och sånt. När man går runt i huset där och man ser ljuset från de olika lamporna och sånt, särskilt på OLED, ser väldigt bra ut. Resident Evil Village är ett bra spel för det, skulle jag säga.
Ja, kul. För att jag är likadan. Jag, Jag har också ett spel som jag brukar testa när jag köper nya grejer. Och det är liksom, det här blir bara mindre och mindre imponerande ju längre tid som går. För jag brukar alltid starta Mirror's Edge.
Mirror's Edge ser överraskande bra ut fortfarande.
Ja, men jag kommer ihåg för att det var så här att när jag körde Mirror's Edge första gången så var det på en tjock-tv. Mm. Och så köpte jag min första liksom, 1080p-tv och då startade man Mirror's Edge. Mm. Och sen så kommer jag ihåg när det blev bakåtkompatibelt på Xbox One. Då startade jag också bara för att se liksom, så här, oh, hur blir det nu liksom, 4K och något sånt. Och sen när Series X kom, då laddade jag ner det dit. För då fick jag också uppleva snabba laddningstider. Så.
Så det, jag har inget sånt där referensspel eller referensfilm. När man ska testa nya skärmar.
Blade inte jag direkt Runner
om film.
Mm. Däremot den senaste tvn, där startade jag Sayonara Wild Hearts med, för att det kändes liksom som ett sexigt sätt att inviga den tvn.
Mm.
Ja. Mm. Ja, alltså, ja, som du sa, Adam, Blade Runner hade ju gjort jobbet definitivt.
Ja, det alltså när jag skaffade min OLED var hyfsad, när jag skaffade min första 4K Blu-ray-spelare, Blade Runner 4K riktigt bra för att visa på en OLED och jättefin. Riktigt bra.
Jag har bara vanliga bonde Blu-ray.
Jag har inte köpt några 4K Blu-rays.
Oavsett vilken av Blade Runner-filmerna man väljer så är det ett bra val.
Oh,
ja.
2049 är ju så snuskigt snygg, verkligen.
Ja.
Det är nog den snyggaste filmen jag vet. Alltså, det finns massor av bara de senaste liksom, 10 åren har det gjort så jävla mycket snusksnygga filmer. Men jag tror att 2049 är nog liksom the peak för mig i alla fall.
Mm. Det ser fantastiskt ut.
Så har du spelat av den?
om vi faktiskt tar ett nytt spel som inte bara är typ jag har försökt modda och få igång Doom 3 igen. Och sådana saker. För jag vill inte spela BFG Edition såklart. Jag vill spela originalversionen.
Varför då?
Men
Jag vet att du försöker gå vidare från Doom 3, men nu blir jag nyfiken.
För det är massa ändringar med BFG Edition. Som till exempel att man kan slå på ficklampan när som helst. Och de har justerat lite små saker. Så det är inte lika läskigt. Och så.
Alltså, ja. Jag kommer ihåg det vanligaste klagomålet så 2004 när det kom. Bara, varför i helvete kan man inte bara ta tejp och tejpa fast ficklampan på sin shotgun eller vad, för att där var du, ifall du ville se någonting så var du tvungen att equippa ficklampan och då kunde du inte ha något vapen eller någonting. Så man var helt hjälplös ifall man ville se något.
Ja,
men det är väl fortfarande doomslamen, är det Doom 3, va?
Nej, man är en space marine. Men man är inte slayer, man är en random marine.
Ja, man är inte the doomslayer då.
Nej,
har du spelat Doom 3, Jimmy?
Nej.
Har du inte?
Nej, jag äger det.
Jag spelade det på OG Xbox när det kom. När de släppte den Xbox-versionen.
Nej, första det Doom som jag spelade var 2016.
Ja, okej. Det är ingenting som de spelar.
Nej, men det har jag ju förstått. Det har jag ändå förstått. Men jag undrar ändå, för att eftersom storymässigt ska väl alla spel hänga ihop?
Alltså ja, Hugo Martin säger det. Liksom.
Fast Doom, alltså, jag tror att Doom the Dark Ages ska väl leda in till Doom 64 eller tvärtom?
Nej, Doom 64 utspelar sig innan Doom Slayer kommer till blir med Argent Honor och alla de här jävla sakerna, bla bla bla, story som inte spelar någon roll. Så det är Doom 64 och sen är det The Dark Ages, sen 2016 och sen Eternal. Så. Men ja, de säger typ alla numrerade Doom-spel är canon. Men det har de förklarat lite med att det finns typ olika dimensioner och massa skit.
Som Zelda.
Ja, men precis, det är exakt som Zelda. För att det, när de är liksom där och då när de skriver de här spelen så har de har liksom inte varit så jättenoga med att det här ska vara en fortsättning på något, utan de gör vad de vill för stunden och sen så i efterhand försöker de pussla ihop allting.
Alltså både och. Eller, jag tror ändå...
Sen 2016 så har de ju börjat tänka mer på det.
Ja, fast de har alltid, jag vet att typ en intervju från 2002 med Shigeru Miyamoto, så vet jag, då nämnde han liksom typ att det går ungefär 100 år mellan varje Zelda. När de pratar om Wind Waker.
Undrar hur lång tid det tar efter avsnittet har släppts innan någon kommer kommentera. Det är inte alls som Zelda faktiskt.
men jag har alltid älskat att hålla på med Zelda timeline. Liksom så här. Inte ha någon så här officiell bekräftelse på det som det är. Och det fanns en väldigt stor tråd på gamla Nintendo-forumet där man liksom så här, där folk spekulerade om hur spelen hänger ihop. Och den diskussionen tycker jag är jättespännande. Sen bryr jag mig inte riktigt om liksom den officiella utsagan. Liksom, det blir lite rörigt när man tänker så här, men i Ocarina of Time så vi splittar timelinen mellan stora och lilla Link. Och sen så, just det, han kunde dö också. Då blir det en ny timeline där. Man bara, men vi kan ju dö i alla spel.
Ja.
Så, att det liksom, så det öppnar ju upp liksom lite. Men så jag tycker om tidslinjer och sånt. Jag tycker det är jättekul. Men fortsätt alla.
Ja. Och så har jag faktiskt testat. Jag testade ett demo till ett spel som Jimmy sa. Du ser ut som ett dödamspel. Jag vet inte om det är positivt eller negativt.
Det var jättepositivt. Jag var så förvånad över att jag inte hade hört talas om det innan. Jag bara, det där ser ut som något som Adam hade gillat. Och så kan han testa det och så kan säga om det är bra. Så kan jag kanske testa efter det.
Jag hade aldrig hört talas om det heller. Men det släpptes förra veckan.
Så att jag ljög inledningen. Vi har spelat ett nytt spel.
Ja. Ja, men jag har inte spelat ett helt nytt spel. Jag spelade demo till ett nytt spel. Ah. För att det var över 400 spänn och jag bara nadag, Nintendo är runt hörnet. Inte just nu. 50-70 timmar, nej. Men det är ett rollspel som är till synes typ Skyrim-esk i och med att man har typ första persons combat. Man kan equippa spells till handen och ha huggvapen och bara gå bananas och sånt. Så jag skulle säga att det är typ... Det försöker se lite Skyrim-esk ut på det sättet. Men sen, jag skulle säga att det är mer i stil med ett FromSoft-spel lite i stil. För det är ganska utmanande combat. Och det finns en stamina-mätare och man kan liksom göra lätta dodges och sånt. Så jag skulle säga att det tappar mer in i den fantasin från ett nytt perspektiv. Och det är ju, det spelet utspelar sig i typ en form av Arthurian myth. Det är liksom kung Arthur och han har format sitt kungarike Avalon, men han efter otaliga strider så dör han och riket fortsätter och det går åt pipsvängen. Någon främmande sjukdom sprids över landet och sånt. Så det är typ liksom, ja, det här liksom förfallna kungariket som det utspelar sig kring och ja, myten kring King Arthur. Man får, man börjar i ett fängelse och man blir frisläppt. Och det som händer då på vägen ut ur fängelse är att man får en bit av King Arthurs själ i sig. Han har blivit horcruxad. Del av hans själ är utspritt över landet.
Mm. Utspelar det sig i vår värld eller är det en fantasivärld liksom?
Det är en fantasivärld. De använder inget vanligt. De säger aldrig, oh that's Yorkshire mate. Liksom något sånt. Nej. Utan det är bara Avalon och sånt.
Mm.
Men jag tycker det var väldigt intressant spin. Jag har wishlistat det. Jag tycker det ser ganska intressant ut. Det märks att det inte har världens högsta budget. För det är från en mindre team. Men det är fortfarande ganska ambitiöst. Det såg ganska bra ut. Även om det var liksom crème de la crème. Så. Men det flöt på bra på min PC också. Så jag är väldigt nyfiken på att spela mer när jag har tiden. Helt enkelt. Det var överraskande stabilt. För jag tänkte först när du nämnde det, jag bara what the fuck är det här? Det här är något typ garbage-spel som någon har plockat ihop och släppt på Steam. Men sen bara, nej. Det är ett riktigt spel.
Kul. Det finns, jag tror det finns på allt. Utom Switch kanske.
Ja, det finns på PlayStation och Xbox och så också. Och det, jag tror demo finns på de andra plattformarna också. Ja,
jag tror det. Mm. att jag var ju lite också sugen när jag såg, liksom, för det är ganska bra betyg också någonstans i veckan. Och, men sen kommer också till en punkt så att okej, men jag håller på att spela Oblivion, så att jag kan liksom inte ha två spel som är typ likadana och liksom växla med dem. Och jag klarade spelet ut Oblivion för första gången.
Vad sa du?
Jag klarade ut Oblivion för första gången.
Ja, vad kul!
Jag hade gjort tidigare.
Vad tyckte du?
Jag kan tänka, det känns, jag gillar det. Jag gillar ju Skyrim liksom, så det är nästan automatiskt att man tycker om Oblivion, för det är lite samma sak. Jag är förvånad över hur mycket liksom med Fallout 3 redan som de liksom förbättrar i olika system som gjorde så här, typ att ja, men dialogträdet känns mer logiskt. Det här att du inte har fast travel överallt på en gång i Fallout 3 var också så här konstigt, för att det är väldigt förvånande att bli med att jag kan liksom fast travela vad jag vill på en gång i princip. Liksom alla de stora städerna har ju liksom redan stora fast travel liksom punkter till sig. Men det känns lite som så här att jag spelade Oblivion kanske i 10-12 timmar innan jag blev vampyr på 360 och allt körde ihop sig. Men jag får lite samma känsla som typ när man går tillbaka till Ocarina of Time. Och sen när man spelar Ocarina of Time typ när man var 8 år. Och man var så här, den här världen är enorm. Det är gigantiskt. Det är liksom, det här är det mest verklighetstrogna någonsin har stigit in i. Och jag får lite samma känsla i Oblivion när man liksom går runt på den kartan. Man bara så här, jag ser verkligen att det här spelet är nästan 20 år gammalt. Liksom. För det är så här, städerna är rätt så små. Det är typ inga NPC:er ute. Det är liksom lite... Det är rätt så mycket jank ändå i det liksom. Och vilket redan liksom Skyrim förbättrar en hel del. Alltså liksom i omfånget. Så att det är liksom, det är liksom så att här har du en större stad. Det är faktiskt populerat. Det är inte typ två vakter som går runt. Och det är det typ. För liksom andelen människor som går runt, eller NPC då, som går runt i de här olika städerna är ju inte alls i relation till faktiskt stora de här byarna kan man väl säga är. Så det känns inte speciellt crowded. Det gör ju liksom också att man får ju verkligen känslan av att det är ett äldre spel. Liksom. Så det liksom, man lever sig inte in på exakt samma sätt bara för att jag nu säger bara okej, men nu, det här är inte rimligt. Liksom. Jag är i huvudstaden och det är typ ingen ute.
Men miljöerna ser ju ändå väldigt trevliga ut i den här uppsnåtsade versionen. Det är ju bara när man kommer in på ansiktena som det är så här.
Ja, men då är det ändå,
vad har de gjort med det här?
Då är det ändå mindre än vad originalet är, för att de jävla ansiktena är fan horribla. Och det var de även när det kom.
Ja, men så, ni vet när man liksom gjorde så här extrema ansikter i karaktärsgeneratorn i The Sims. Liksom vred och vände på ansiktena så att de skulle se helt myskofika ut. Så ser ju ansiktena ut här.
Ja.
Man ha ett vertikalt öga.
Men det är så chockande liksom ibland hur vissa karaktärer och ansikten ser väldigt bra ut när man zoomar in. Och sen kommer man till vissa som är liksom bara, dina föräldrar var syskon.
Typ alla alver ser ju ut liksom som om någon har satt dem mellan två tegelstenar och bara drämt ihop dem. Så bara lite avlånga liksom. Så att det, ja. Men samtidigt, det är väldigt nice liksom att gå runt i världen och liksom, så här, det är ju ett väldigt mysigt spel. Sen är det inte så att jag hoppar in i så här, går jag förbi en grotta så är det inte så att jag går in dit. Man säger, det här kommer ju se ut som alla andra grottor. Det är precis samma sak som i Skyrim. Förutom att grottorna här är inte så långa. I Skyrim var det verkligen så här, kan jag spendera 3 timmar och göra typ exakt samma sak i Valendern. Men så jag klarar ut huvudstoryn och det är liksom precis som alla Bethesdas huvudstoryspel egentligen, så här, bara, ja. Det är liksom inte här köttet ligger liksom egentligen på spelet, utan det är liksom bara så att det känns bara så att ja, men nu fick vi det avklarat, så nu har jag hållit på med guild sen. Och fighters guild och mage guild, det är liksom typ så här, ja, man gör typ samma saker som du gör i huvudstoryn, det är liksom du slåss. Men så håller jag på med Thieves guild och det är ju väldigt kul.
Då får man ju Thieves guild är en av de bättre i det spelet.
Ja, och då får man ju liksom så här att ja, då får jag använda smygsystemet, jag får verkligen bli bra på att lockpicka, det är liksom de grejerna. Sen tror jag ju även liksom att det är inte så svårt att smyga det här spelet som det var i Skyrim. Jag kommer ihåg i Skyrim fick jag verkligen så här ändra gear och allting för att det verkligen skulle vara så optimalt som möjligt för att kunna liksom smyga bra. Här springer jag runt i min heavy armor och bara så här, ja, det får bara gå. Skulle bryta mig in i vakternas torn i huvudstaden så här och bara öppna dörren, så står typ 3 vakter och tittar på mig när jag kommer in i någon falluck och jag var så här, jag når luckan till höger som jag också ska upp i, så jag trycker där. Så det var ingen som märkte att jag var där. Så det är liksom, så det är lite sådana grejer. Men sen så är det ju också som, och det här är ju ändå Bethesda blivit bättre på, att deras spel inte är lika buggiga som de var förr. Mm. Jag kommer ihåg i Fallout 3 så fick jag typ av 4 eller 5 spaningar igång samtidigt som man fick som alternera mellan, bara för att om spelet fuckar sig så ska jag kunna gå tillbaka. Ja. Och det är lite samma sak här. Så ibland så att okej, men har jag gjort fel eller har spelet glömt att ladda in någonting jag behöver ha? Så då får man bara ladda om den sparfilen så kanske en NPC dyker upp eller att man inte spanar i ett hus eller vad som helst. Mm. Så typ när jag skulle in i mot slutet där när man ska öppna upp 3 stycken Oblivion Gates för att sen få upp den här jättestora, så spanade det bara en Oblivion Gate. Och det hände liksom ingenting. Jag var så här, bara, gör jag fel? Vad ska jag göra? Jag har markören här, så att det är lite sådana grejer. Men det känns ändå bra att liksom ha fått spela klart det liksom nu. Och liksom, ja, men nu har jag fullföljt det. Så nu det här liksom, jag har ägt spelet sedan 2008 och jag har liksom inte aldrig klarat ut det. Och nu är jag liksom äntligen bara kunnat säga, ah, men nu har jag gjort det. Så nu håller jag på med guildsen och grejer, för det är fortfarande kul att spela.
Mm.
Så lite vad jag gjort. Så Amanda, vad du spelat?
Jag har ju spelat Balatro och Call of Duty Black Ops 6. Det var jobbigt att säga.
Va? Mm,
nej, men jag har faktiskt inte bara spelat det. Jag har ju spelat...
Amanda är nästan full prestige.
Det är faktiskt sant.
Nice.
Men jag har spelat Two Point Museum också. Det har ju både du och jag spelat, Jimmy. Men du har ju liksom inte återvänt till det. För flera veckor sedan som att du skulle ha klarat det.
Nej, men det är flera veckor sedan jag spelade.
Ja, just det.
Just det. Du lade upp det precis som att vi har suttit och spelat Two Point Campus här tillsammans igår.
Jag satt och spelade tillsammans igår. Men jag började faktiskt om från början. Jag hade ju spelat, tror att det var 15 timmar innan kanske eller något sånt.
Jag förstår inte det med dig, att du bara så här börjar om.
Jo, men det var ju bara för att jag kände liksom att i och med att det har dröjt så pass många veckor sedan jag spelade det sist, så kände jag att jag ville faktiskt få en lite inbaning på nytt. För att det har ju varit väldigt mycket med skolan och så hjärnan har ju varit lite i ett töcken. Och idag så fick vi faktiskt veta också betyget på våran sista tentamen för i år. Så det enda vi har, det är ju liksom en presentation som utförs i form av ett live nästa vecka. Och där har vi liksom inte någon mer inlämning eller någonting sånt i den här kursen. Så det känns väldigt skönt. Men då tänkte jag att jag skulle återvända i alla fall till Two Point Museum och göra det ordentligt den här gången. För att jag tycker ju väldigt mycket om de här spelen. Både Hospital och Campus har jag spelat väldigt mycket. Framförallt Campus som jag tror att det var 2 eller 3 expansioner, va?
Ja, det vet inte jag, för jag spelar bara grundspelet.
Som jag dessutom maxade. Jag maxade grundspelet, jag maxade expansionerna och haft jätteroligt med det. Jag tycker verkligen att det är väldigt underhållande och tillfredsställande. Och naturligtvis så var ju min tanke att hoppa på museum precis när det släpptes. Men jag tror att det var någonting annat som kom i vägen just då som var nytt, som jag var tvungen att spela. Var tvungen inom citationstecken då alltså. Jag för mig att det var då Blueprint släpptes.
Ja, det var det.
Och då i alla fall så skulle jag ge mig på det här senare och skulle vi spela det samtidigt och så tappade vi båda två det. Men nu är jag igång i alla fall och det går ju ut på, men precis som i de andra spelen så etablerar man ju olika sorters fastigheter och i det här fallet så är det ju museum som man fokuserar på. De har ju lite olika karaktär naturligtvis. Det första är ju liksom mer ett förhistoriskt museum med olika fossiler och dinosaurieskelett och liknande. Så då skickar man ut sina arkeologer på expeditioner. Så man får liksom försöka att se till att de är så säkra som möjligt, att man matchar förutsättningarna så väl som möjligt. Så man till exempel kanske behöver ge en förbandslåda till expeditionen, bara för att se till att om de stöter på en giftig orm så behöver de kunna laga sig själva, så att säga. Nu är det kanske inte riktigt så att de klarar sig helskinnat ändå. Och precis som i, men du vet i The Sims 2 till exempel, när man är på jobbet. Och så får man liksom ett val. Att, ja men det här händer din Sim, ska du göra det här eller det här? Det är lite så i det här också. Typ att, jag tror att en som jag har stött på i båda genomspelningarna är mer eller mindre, du är i en öken och så ser du det här stora hotellet eller någonting i den stilen. Tror du att det är en hägring eller ska du liksom rusa mot det?
Mm-hmm.
Så får man liksom välja liksom så här, men det här är en hägring. Skärp er liksom. Det påverkar naturligtvis utfallet på den expeditionen också. Och sen så kan man liksom, vad sa du nu?
Nej, jag bara, det var inget.
Okej.
Förlåt.
Expeditionerna kan man liksom göra på olika sätt också. Så man kan göra liksom en väldigt kvick expedition och man kan göra längre som tar flera dagar. I början så har man liksom kanske bara en person som åker iväg, men sen så kan man ju skicka flera stycken beroende på hur avancerat uppdraget är och liknande. Och ibland så kanske man behöver ha vissa specifika färdigheter också för att kunna skicka iväg de här personerna. Så då får man liksom en gigantisk låda som man ska öppna när helikoptern kommer tillbaka och sen så finns det någonting där i. Och vissa saker kanske man behöver liksom pussla ihop över tid. Så det kan vara till exempel att du får början på ett dinosaurieskelett som du ställer ut. Och sen nästa gång du åker iväg så får du liksom ytterligare några ben som du kan plinka på. Och sedan så betygsätts den liksom ut efter det och får ditt fullskaliga betyg liksom när den här visningen liksom är fullbordad så att säga. Och sen naturligtvis så kommer folk dit precis som... På de andra så finns det ju liksom saker som lockar. På campus så är det ju naturligtvis att det är folk som ska börja studera. På sjukhuset så är det ju folk som behöver hjälp med massa knasiga sjukdomar. Och här är det liksom att man säljer biljetter då. Och rundturer framförallt. För att kunna få det här att gå runt. Och sen så expanderar man naturligtvis. Men till skillnad från de tidigare spelen. Och det här var ju någonting som du tyckte var bra också, Jimmy. Att man hoppar lite mer mellan museum.
Ja, för att alla museum hör ihop.
Mm.
Så att som det var typ i Two Point Campus så var det så att ja, men här har du en skola med den här inriktningen. Så då är det som liksom ett spel. Då är du på den skolan och fixar allting här. Och sen så, ja men nu är du klar med den kartan. Då hoppar du till nästa karta så börjar man lite om. Och så är det liksom låst liksom där. Allt som du gör i det museet, eller den skolan, det hör till den skolan. Medan i Two Point Museum så är det liksom... Det du gör på ett museum, det hänger ihop med andra museum. Så du låser upp grejer liksom längre fram i kampanjen som du sen kan gå tillbaka till tidigare museum för att använda där igen. Liksom, mm. Så att allt hänger ihop. Men vet inte om pengar hänger ihop dock. Det är fortfarande skilt mellan museumet. Men liksom, nej, det men känns precis. Som att allt annat hänger väldigt bra ihop.
Ja, jag tror att intäkterna på respektive museum är separata.
Mm.
Men det är liksom som att man själv då är den som etablerar.
Ja.
De här olika museumen och sedan så skuttar man emellan dem.
Ja.
Det finns ju både för- och nackdelar med det. Fördel tycker jag naturligtvis det är att man får liksom ett annat flyt i det hela. Att man känner att man är en och samma ägare som också måste se till att alla de här museumen faktiskt håller en specifik standard. Nackdelen känner jag personligen, det var att jag tyckte ändå att det var väldigt skönt när man hade men till exempel ett campus som man bara maximerade fick 3 stjärnor på. Sedan kunde man släppa det helt och hållet. Jag tycker det är liksom lite lätt att bli spridd i hjärnan när man ska skutta så här fram och tillbaka.
Mm.
Men som sagt, det finns både för- och nackdelar med båda. Och alltså jag gillar ju det naturligtvis. Jag tycker det är supermysigt. Jag... fastnar ju väldigt lätt för de här spelen har jag märkt. Och man behöver egentligen inte göra så jättemycket hela tiden. Det är liksom ett ganska så lågintensivt spel på det sättet. Liksom att du sitter och väntar på liksom att kanske vissa tabeller ska fyllas upp. Ja, men nu ska du sälja så här många biljetter eller så här många personer ska ha varit på visning. Du behöver liksom ha så här mycket i betyg på de här ställena eller på de här olika attraktionerna till exempel. Eller liknande. Bygg det här rummet. Ställ ut den här uppfinningen. Alltså liksom, det är inte så himla intensivt med saker du behöver göra hela tiden utan det kan vara så att okej, nu ska jag bygga ett träningsrum för de som arbetar här för att de ska kunna förbättra sina färdigheter. För att de till exempel ska kunna bli mer mångfacetterade och kunna hantera fler olika expeditioner till exempel. Okej, då bygger jag det rummet. Jag sätter in en person i det rummet och sedan gör tiden liksom jobbet lite själv. Och det låter ju kanske tråkigt när man beskriver det så, men jag tycker det är väldigt tillfredsställande. Framförallt att liksom se de här tabellerna bockas av till exempel och sådär. Men det är också liksom en väldigt behaglig nivå av spelande. Det är samma sak till exempel när man spelade Sims eller när man spelade typ Rollercoaster Tycoon när man var liten också. När man liksom känner att okej, men nu har jag fått det här att rulla så himla bra och jag har fått en bra rytm i det här spelandet. Man flyter bara med. Och det känns väldigt härligt.
Det känns lite som att det delar lite det här med att man kan hoppa mellan museerna, att det delar lite typ tankesättet bakom The Sims från 2013. Nej, inte The Sims. SimCity 2013. Det här med att du skulle liksom, de olika städerna skulle ha vissa specialiseringar och sen att de också kunde dela resurser mellan varandra. Det är inte riktigt så här. Det hade jag känt var ganska bra. Liksom att här är ett museum som går bra. Jag får massa pengar från det så jag kan bygga upp de andra museerna. Det går ju inte här. Men så var det lite SimCity 2013. Då var ju tanken liksom att okej, men du ska kunna fokusera på att göra en stad här med som fokuserar på typ turism. Men då behöver du också kunna köpa typ el och sånt från andra städer. Och så delar man på ekonomin på det sättet. Problemet med SimCity var ju det bara att till slut så kommer städerna att växa sig så stora. Så att du behöver vara självförsörjande i alla fall. Om du spelar med flera. Spelar du själv på en helt egen karta, då kunde du verkligen bara säga att det här är min liksom elfarmarstad. Och sen får den bara farma el och sen kan jag gå och göra något annat på någon annan ställe. Men jag kommer ihåg de liksom städbyarna då som jag tillhörde med andra spelare, då var det alltid så här att okej, men jag har köpt el från dig nu och nu kan inte du sälja lika mycket el till mig för att du kräver den elen själv. Och sen föll alltihop.
Det positiva med Two Point Museum till exempel, det är ju att man har ju ändå en viss begränsning i vad man kan göra och hur mycket man kan göra. Naturligtvis så kan man ju göra ett gigantiskt museum om man vill. Och att det är liksom fylls till bredden av olika saker. Men samtidigt så är det också svårt att åstadkomma det. För att man behöver skicka ut personalen på expeditioner hela tiden. Och då måste man liksom ha nya helikopterplattor för att man ska kunna effektivisera det. De är jättedyra.
Och personal kostar att ha.
Verkligen.
Kan man tänka sig att personalen är så dyr? Får man börja varsla folk sen?
Ja, men det är någonting som man måste underhålla längs med tidens gång. Man får liksom kolla hur nöjd är personalen. Vill den ha löneförhöjning? Med jämna mellanrum går jag liksom in och höjer allas lön med typ 1%. Då är folk ganska så nöjda under en ganska bra period.
Jag sparkade ju de som började gnälla för mycket.
Varför jag så förvånad?
Och så anställde jag en ny istället, så var det problemlöst.
Alltså det chockerar inte mig.
det låter ju hemskt, men det var samma sak när jag spelade typ Cities Skylines. Och jag satsade på att ha jätte liksom högutbildad befolkning. Och då får man ju problem åt andra hållet, för då vill ingen jobba med de här smutsiga liksom yrkena som sophantering och sånt, så att då behöver jag bygga liksom slumkvarter.
Smutsiga yrken.
Ja, men liksom så här, du vet, så att det här är yrken som inte kräver lika hög utbildning och det måste göras liksom, utan jag hamnar verkligen i ett problem där att alla mina universitetssnobbar bara säger nej. Och så hade jag fan skit överallt och det var bara så här: okej, men här är slummen nu som jag liksom med vilje såg till att hade sämre liksom förnödenheter för att det skulle funka. Vilket var helt sjukt.
Och du bara är en del av problemet.
Ja, absolut. Jag måste tänka, det är väl lite så, alltså när man planerar städer och sånt, det är väl lite så man måste också tänka. Liksom att du måste också säga att okej, men det här området kan inte ha tillgång till de här skolorna för att vi måste ha liksom en befolkning som kommer upp i sämre områden.
Halis känner jag att vi är ute på.
Ja, vänta.
Det här bor pöben.
Ja, men det är lite så. Så att det, ja, men det är spännande.
Men ska du fortsätta spela?
Ja, alltså någon gång vill jag ju fortsätta spela Two Point Museum, men det är ju bara det att det kommer ju så mycket andra spel hela tiden. Jag förbereder ju nu inför Mario Kart World, så att jag spelar massa Mario Kart 8 också.
Ja, just det.
Jag har inte tagit. Ja, det kommer ju också.
Ja.
Ja, vi får se om jag får någon call till det.
Ja, good luck säger jag bara. Det är liksom... nej, men jag hade inte tagit 3 stjärnor på alla kupper på 150cc med DLC-banorna. Så att det har jag hållit på att göra. Jag har liksom haft vissa race där liksom så här bara, ah, fyra blå skal på sista varvet. Det har jag aldrig varit med om tidigare.
Mm, arg blev du.
Ja, men det är fan vad surt det blir. Man liksom lätt hela tiden och man måste ju vinna alla race för att få 3 stjärnor. Och så på sista racet så kör det ihop sig bara för att datan är äcklig.
Har du bokat något mer spel till launch för Switchen?
Nej. Vilket skulle det vara?
Jag har bokat Cyberpunk.
Men varför det? Varför det? För jag vill ha Cyberpunk. Här är min nya dator för 45 000 som kan spela Cyberpunk gånger 3 samtidigt och maxa ut allting. Och sen så bara, låt mig se hur det fungerar på Switchen. Den sämre presterande konsolen.
Men jag vill ha det på Switchen och det kommer jag ha cross-save. Så jag kan liksom spela på datorn och sen spela på Switchen.
Herregud, jag tycker inte
det blir att Cyberpunk... 50 gånger jag köper Cyberpunk.
Jesus fucking Christ, jag tycker inte Cyberpunk är jättebra.
Nej, men du har fel.
Alltså, DLC:et var kanon.
Ja.
Alltså, det var verkligen riktigt, riktigt bra, men grundspelet... För mycket problem.
Jag tyckte att det var ganska så bra på vissa punkter, men det var också ganska så dåligt. På många punkter.
Det är bättre skrivet än det genomfört, typ. Och det är typ världen och karaktären som får mig. Men det kanske är lite över... Men jag vet inte, jag är liksom bara, jag vill ha i alla fall ett till spel på launch. Ja, vilka Ole Dole Doff. Och sen, ja. För jag är inte lika into Mario Kart.
Jo, du Ole Dole Doff bara på samma spel då.
Ja,
Adam tog upp Cyberpunk och bara, Ole Dole Doff.
Och sen är det typ det enda jävla spelet som är på kassetten också. Och inte bara är sån här jäkla game key card fake download ass.
Så. Var det inte du som också skulle köpa det här Welcome Tour också?
Det, jag leker ju med tanken, men jag vill se en recension först då.
Det sjukaste är också att även jag har mjuknat inför tanken med Welcome Tour, för det har ju så här lite minigames och grejer. Jag var så här, men det kan vara kul att spela lite pingpong med Switchen liksom.
Det är det, minigames är kul.
Men som sagt, jag stör mig mest på namnet. Jag tror att det är det jag har hackat upp mig på. Så här, Welcome Tour, Nintendo Switch, för här är din jävla tutorial till maskinen för 200 spänn.
Ja, om vi tar till exempel Astrobot, alltså... Ah. Det spelet som fanns till PlayStation 5 när man köpte det.
Mm.
Det är ju liksom ett sånt spel som... Det hade jag betalat pengar för. Astro's Playroom hade jag betalat pengar för att spela. Men det är väldigt
kanske
osexigt.
Inte 900, men...
Nej,
men,
absolut
men
inte.
Men en bra peng i alla fall.
Men alltså någonting som heter Welcome Tour, då känner man ju liksom så här, varför finns inte det här med?
Men det är namnet som är verkligen störigt. Alltså. Det...
Om ni fick välja vad det skulle heta, vad ni döpte till?
Oj, ingen
alltså,
aning.
Det verkar ju vara en rimlig titel för vad produkten faktiskt är.
Ja.
Jag tror att, alltså, alla reagerade väl samma när de sa, alltså de var tvungna att poängtera att detta är en paid software, för att de visste att det här presenteras som en liksom gratis teknikdemo.
Hade Reggie jobbat kvar på Nintendo hade han absolut lobbat för att det här skulle vara gratis. Ja. Jag är 100% säker, för det var han lobbade för att Wii Sports skulle vara gratis, och Wii Sports är ett sånt spel jag hade kunnat betala för. Jag spelade flera hundra timmar av Wii Sports på Wii. Men jag också säger typ att sättet de presenterar det här spelet på var inte heller typ så här, men här kan du spela de olika minispelen. Det var ju verkligen så här, gå in i stickan för att se hur den funkar.
Ja, exakt. Liksom. Ja.
Och betala pengar för att se hur kontrollschemat ser ut.
Ja, men precis. Man så här, vill du kunna ändra så att en X-knapp fungerar som A-knappen? Köp vårt spel för 200 spänn. Så, får
så
du
här har
mer.
Vi liksom lördat. Säger man lött eller lördat? Skitsamma. Så här har vi lördat kreditkorten på insidan.
Så kommer det upp någon så här Wario microgame där man får typ löda själv. Så bara,
om det kostar under 100 kronor. Och
jag tror 200 spänn.
Det skulle vara så mycket. Jag tror det skulle vara $10. Gud.
Det kanske är $10. Jag tar mig inte på den här. Jag är inte säker. Googla Adam, du som sitter nära en dator.
Det gör vi alla.
Om det kommer ut och är liksom, alltså om recensionerna är bara, det här är so much more than meets the eye, det är verkligen så här kanonbra liksom typ minispelsamling, ja möjligtvis då liksom, men
$10 Ja, cost $10. Är det digital product?
Ja, så 250 men, spänn i Sverige.
Ja.
Men tänk om de hade gjort liksom någonting sånt här Mario's Playroom, till exempel. Alltså inte exakt det namnet, men alltså någonting liknande.
Mm. Ja.
Folk hade ju ätit upp det.
Ja, ja.
Ja.
Och där har gjort priset på konsolen lite mer smältbart också.
Konsolen hade fått Mario Tax på så var den dyrare.
Hur går det med din djurförsäljning?
Vi släpper ju ett Mario-spel gratis till konsolen. Klart vi får ta betalt.
Bergsala bara, oho, 8000 kronor!
Nej, men jag tror jag kommer köpa Deltarune också. Det har jag inte spelat.
Mm. Cyberpunk är lite coolare.
Men... Ja,
men det är gammalt.
Det är
alltså...
det är vi också.
Ja, 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 ja.
Så men Mario Kart World är liksom det primära och sen så är det Donkey Kong Bonanza i juli sen.
Ja, just det. Mm. Jag vill egentligen bara ha Metroid.
Jag är lite orolig för Bonanza för att jag la en jävla massa pengar för att drafta det spelet och jag hör väldigt blandat liksom. Alltså... Och på previews, att folk som bara I didn't care for it. Och jag hoppas att det är ett sånt spel som när det kommer ut och folk faktiskt har tillgång till hela grejen, att det är bara, det här är årets bästa spel. Alla kategorier, genom alla tider. Så att jag får 100 miljoner poäng på det. Får lite return on investment liksom.
Ja, men det är precis. Du la ju en onödigt hög peng på det. Men du har i alla fall inte köpt maraton som har helt skitit ner sig den senaste veckan.
Åh gud. Alltså jag blir så deprimerad när jag hör varje nyhet om det.
Bungie har systematiskt snott art från andra artists genom åren. Det är inte första gången det händer utan det är massor.
Det är tredje, fjärde gången.
Ja, senaste ryktet också. Sony har dragit in all marknadsföring på spelet. Det kommer nog försenas. Man bara så här. Well.
Oh. Ja. Jag tycker så synd om stackarna som arbetar på Bungie. För mycket är ledningens fel.
Alltså,
jag
tycker så synd om dem. Konst.
Ja. För tydligen stämningen jättedålig bland de anställda där nu. Och så jag bara,
konstigt.
Ja, jag hörde så här all time low morale.
Ja.
Det är liksom, och du,
nej, det och då var, gjorde de Halo 2.
Ja.
Oh fuck me. Jag försatte vatten i halsen.
Hur det här påverkar ett betyg?
Ja, alltså det är ju, alltså det är inte säkert att det släpps. Det är det.
Alltså, förhoppningsvis så förtjänas det snarare än läggs ner för att
Ja, jag tror inte de har
inte lägga ner nu.
Läggs det ner, då vet jag inte om det finns så mycket Bungie kvar efter det liksom.
Men de släppte expansion i juli till Destiny 2. Mm.
Men jag önskar ju bara att Marathon hade varit ett singleplay-spel.
Ja, men alltså hur länge har vi gått? Jag vet exakt, det är en retorisk fråga. Jag vet exakt hur länge det har gått, men sen vi fick liksom en ordentlig singleplay-kampanj av Bungie. Det är 15 år. Det är rätta svaret. Men alltså... Jag bara tänker liksom... Ja. Och jag vet, det finns kampanjer i Destiny. Men det är inte vad jag pratar om. För att
det är
alla
inte
de,
samma sak.
Allt det där ska liksom passa in i en väldigt specifik liksom... form.
Och sen tar du tillbaka Marathon som en extraction shooter också. Det är väl en genre som inte riktigt ens har fått liksom fart under vingarna alls.
Det är
väl
weird.
Det är några få spel som liksom folk spelar, men det är inte så att man hör folk prata om det speciellt mycket. Det är typ, vad heter det, Escape from Tarkov.
Ja.
Och... Det är väl rätt populärt.
Ja, och Hunt, ja precis. Ja. Vi testade ju Hunt lite för flera månader sedan. Liksom.
En gång. Det lite...
Ja, men vi testade lite.
Vi körde tre rundor.
Ja, Adam är så jävla vattrad. Han bara, en gång körde vi.
Alltså, det är ett skitcoolt koncept i spelet. Och det är väldigt väl utfört. Det är bara att det är liksom, jävlar, man måste verkligen, verkligen sätta sig in i det. Ungefär som Robin och Gustav har satt sig in i Siege. Liksom.
Mm, till ingen nytta.
Snart är det Siege X.
Siege X, ja, det får vi testa. Men Jag tycker det är jätteweird, för att Marathon, alltså, nu har jag aldrig spelat Marathon, utan jag är mest bekant bara för att jag vet att det är liksom ett pre-Halo Bungie IP. Men baserat på vad jag vet av det, så liksom, visserligen det hade multiplayer, men vad det verkligen är känt för är ju liksom en cool kampanj och cool lore och innovativt gameplay liksom i den kampanjen.
De tre spelen är ju Abandonware, och det finns engine portar av det. Ska installera det på din PC när som går förbi, Oliver.
Måste du spela Marathon finns på Steam. Jag har Marathon-spelen från Steam, och då var de gratis. Jag vet inte om de fortfarande är gratis.
Ja. Frågan är hur bra de körs. Du får testa att starta dem bara.
Nej, jag bara tog
annars, för annars så finns det... Jo, men alltså de är antika.
Ja, för det är inte alls länge sedan de släpptes på Steam heller.
Ja, just det.
Och då var de gratis när de kom.
Ja, just
men
det.
Men de är ju typ... Alltså, att kalla dem Doom-kloner är ju lite reductive. För att det är ju lite så här... baserat på den research jag gjort så känns det som att de är lite... vad kallas den genren som Dishonored och Deus Ex är? Immersive sim. Mm. Lite åt det hållet. Inte riktigt på den liksom nivån såklart. För att det här är ju långt innan båda de två spelen. Men jag hade varit all over ett nytt single player spel av Bungie. Det kan ju liksom vara, ge mig en kampanj som är typ 8 timmar lång och sälj det för 400 spänn.
Mm.
Ja. Och då skulle folk ha varit så sura också. De bara, det var Bungies fel att Naughty Dog lade ner Last of Us Factions. Och man bara, alltså, anledningen till att Last of Us Factions lade ner också var för att Naughty Dog ville inte bli en studio som bara kunde supporta Last of Us Factions.
Nej, alltså det krävs så mycket pengar för att underhålla sådana spel.
Ja, och speciellt inte för att många folk är nu så här typ att men om spelarbasen sjunker typ de första 3 veckorna som den alltid gör, och då är det så här, nu är spelet dött.
Och det är så bara, kul när någon pekar ut ett singleplay-spel, bara, inga spelare kvar! De klarade ut spelet. What the fuck?
Ja, det är liksom, ha concurrent users hur länge som helst i singleplay-spel. Men... Extraction Shooters har liksom inte fastnat för mig. Jag har inte fastnat för ett enda. Jag känner så bara, det här ska jag vilja spela mer av. Jag testade även Ark Raiders. Som Emma arbetar med. Då,
för, jag ville
hon hoppas
testa
ju på en försening av Marathon.
Ja.
Ja, fast nu, de rider ganska bra på vågen av att Marathon har skit i det blå skåpet. För att alla pratar om Ark Raiders och att det är skitbra. Och jag testade lite Ark Raiders i betan för några veckor sedan. Det är så att... Mitt största problem med den här typen av spel är att jag vet liksom inte riktigt varför jag ska spela dem. Alltså det är det här, spelar jag enbart för att jag ska få bättre gear, det är inte tillräckligt för mig. För att liksom ha den här liksom att jag spelar så att jag hittar ett bättre vapen eller bättre rustning. Jag behöver, alltså, typ när vi spelar H1Z1 jättemycket, och det var alltså innan Battle Royale-genren exploderade, och H1Z1 var ett av de första spelen som hade Battle Royale också. Men då var det så att vi är ute och samlar resurser och gear för att vi har en bas att skydda där vi samlar allting vi. Då blir det liksom det grejen, att vi har en bas, vi bara samlar på massa resurser, vi raidar andra när vi kan, men sen har vi vårt eget att skydda. Det är liksom det är alltså, liksom grejen.
Du spelar för att det är roligt.
Ja,
men är det roligt så är det liksom...
Men jag behöver ha den motivationen för att jag ska kunna sätta mig in i det. För mig räcker inte det med att jag kan få ett bättre vapen.
Hur är det med typ,
det är därför jag är lite svårt World med Diablo
Warcraft,
och dem också.
Vad är det man jobbar mot då? Om inte typ är bättre gear och högre level?
När World of Warcraft kom så var det också... Det var en så stor grej att gå in i ett multiplayer-spel.
Det är en social komponent i World of Warcraft också. Yes. Det är liksom... Visst, man gör en raid för att få bättre gear och så. Men grejen att man gör det med 30 andra personer också.
Och du behöver inte ens spela World of Warcraft på det sättet. Jag spelade inte liksom att jag raidade en massa, utan jag tyckte det var skitspännande att hoppa in i den här världen, göra uppdrag och träffa människor som jag aldrig har träffat förut. Och se vad de gör. Och liksom typ man gick in i Booty Bay eller vad fan det nu hette, och då är det typ så här riktigt höglevlade as som bara dödar allt där inne för att de kan. Och sen så ser man de jävla stackars liksom NPC-vakterna som försöker ha ihjäl dem, för de är ju ganska starka, men de har liksom hittat sätt att kringgå. Alltså det är liksom sådana galna grejer. Och så tar vi typ ett spel som Jag vet inte om det heter Booty Bay eller någonting sånt. Det är en piratstad i alla fall.
Jag får med Booty Bay är ett ställe. Det är många brukar ta båten därifrån.
För att där kan både liksom Alliance och Horde vara. Och då, där kan man börja slåss också. Liksom. Eller typ, men ta för det liksom det när man tänker bara så, okej, men bara för att man ska spela spel som ta typ Left 4 Dead då. Där spelar du också liksom så här typ att ja, men du kör den här kampanjen. Och så, där handlar det så att hur långt kommer vi? Så att det är liksom... Jag vet att vi pratade mycket om det här när Division var nytt och jag trodde att Division skulle typ vara H1Z1 eller DayZ fast i en stor stad. Och liksom bara, okej, men vi samlar resurser för att det är så vi överlever och vi försöker se till att andra inte kommer åt de resurserna vi har fångat och det finns alltid en risk att man möter en annan grupp människor och de försöker ta det som är vårt.
Det var lite så att det, första revealen fick det oss ut i alla fall.
Precis. Och det är lite det som Extraction Shooter också går ut på, men det är så att det är mer som Dark Zone i The Division, så att du liksom går in då i The Dark Zone, du samlar på dig alla resurserna har, hoppas du får ut det du vill ha och sen drar du därifrån och that's it. Och då har du fått bättre gear och sen ska du in nästa igen och ska göra om det där igen. Det är liksom, för mig är inte det så spännande. Säkert vara jättekul om man hittar rätt människor att spela med. Men liksom på ett första konceptplan så är det liksom, det drar inte mig. Men det kändes bra.
Alltså, jag ser fram emot att testa det. Jag hade inte tid att testa det, annars har jag gjort det. Mm.
Jag har inget ont att se om Ark Raiders liksom så, utan för det kändes bra. Det är ju liksom gammalt Battlefield-folk bakom det liksom, så att vapnen och sånt känns jättebra, men jag hade inte en enda interaktion med liksom en random mänsklig fiende till exempel, de matcherna jag körde, utan det var bara mot typ bottar och sen hade jag med mig två andra tjommar liksom, och det jag dikterade, nu går vi hit och nu går vi hit för det är det jag behöver för mitt uppdrag, men det var liksom så här, ah. Så är det.
Kommer det vara free to play när det kommer eller kommer vi få hounda Emma?
Nej, jag tror att det är free to play. Men jag är inte... Nej, det skulle vara free to play, men jag tror att nu kostar det. Typ, det kommer inte vara liksom som ett fullprisspel tror jag, men det kommer nog kosta lite pengar.
Okej, då houndar vi Emma.
Nej, men... Så kan vi säga att sen spelet var inte bra.
Är det dags för spoilers nu?
Jag tänkte att innan vi börjar prata om spoilers som läste oss två så kan vi bara säga, jag tänker att det finns säkert någon som lyssnar som kanske inte har sett klart men kanske undrar liksom, vad tyckte vi rent generellt? Och sen hoppar vi in på spoilers.
Okej.
Okay. Så att, bara kort liksom, det behöver inte vara en jättestor utning. Vad tyckte vi om säsong två av det läste oss? Jag tänkte säga säsong två av läste oss två, men det är börja? Säsong två av läste oss.
Jag kan börja. Alltså, det är ju fortsatt väldigt högt produktionsvärde och... Det känns ju liksom verkligen som att det är genomtäckt i alla aspekter och sådär. Samtidigt så är ju första spelet väldigt mycket lättare att göra en tv-serie av, eller en seriesäsong av. I och med att det är mycket mer strömlinjeformat och tvåan har ju väldigt annorlunda berättande som gör att det helt enkelt uppkommer en hel del frågetecken på förhand om hur de liksom kommer tänka med olika lösningar. Och det visar ju sig att det blev ganska så likt så som jag har föreställt mig tidigare. Som vi kanske sedan har sagt att men så kommer det nog inte bli. Men det verkade som att det lutade åt det hållet och det är också bekräftat sedan åtminstone förra veckan. Och nu är ju säsongen över. Men jag tyckte att den var bra. Jag tycker dock inte att den höll lika hög klass som första säsongen. Dels på grund av att det kändes som att de gjorde vissa lustiga val med vissa avsnitt och hur de utformades. Men samtidigt så kändes det som att de hade vissa lite mer speciella uddar i första säsongen som man verkligen kunde ta vara på och som gjorde serien lite mer till något eget också. Samtidigt som de som har spelat det kan uppskatta det väldigt mycket och ändå bli lite överraskade.
Adam?
Jag var inte jätteförtjust i säsong två faktiskt. Jag tyckte början var ganska okej. Men sen de sista avsnitten, förutom ett av dem då som vi kan röra vid sen, kändes ganska rappa. Det är typ som att de är mycket setup och sen kommer på, visst fan, för hela den här biten vi måste göra också. Fort, 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 liksom så. Så jag är lite förvånad över vissa val de gör och hur de arrangerar om lite saker för att nå en viss punkt. Och jag tycker att spelet, utan att gå in på detaljer än, gör många saker med karaktärer bättre just för att man får spendera mer tid med dem. Som jag tycker att vi inte riktigt får med den här säsongen. Det är typ det jag känner nu spontant.
Mm. Alldeles.
Jag kan hålla med dig, Adam, att vi spenderar givetvis mer tid med karaktärerna i spel 2 än vad vi gör den här säsongen. Jag tycker att de har varit rätt smarta med att effektivt klämma in mer karaktärisering per replik här. För att det är mycket, mycket grejer som lämnas osagt i spelen som sägs rakt ut här. Och om man kollar på en karaktär som Jesse exempelvis, som har ganska lite screentime, särskilt efter att man lämnat Jackson, som på väldigt kort tid och med simpla medel lyckas liksom etablera en roll i dramat. Men överlag så känner jag också, jag tycker att medan säsong 1 svajade mellan liksom en riktigt stark 8 och en solklar liksom 9. Alltså det är verkligen svinbra tv första säsongen. Så är detta betydligt mer fumligt och svajigt. De topparna finns där och den talang som är på det här teamet är liksom tydlig att se. Jag tror bara att det här materialet är så jävla mycket svårare att liksom adapta, särskilt då när man sätter den begränsningen på sig att man ska dela upp det på flera säsonger. Och av den anledningen så känns det som att när man är klar med den här säsongen så känns det lite så här bara fispunka på det. Bara...
Ja, 3 säsonger ska det bli dessutom.
Det är helt obscent tycker jag. Men så stabil...
2 säsonger, 10 avsnitt var istället.
Mm.
Ja, så, alltså 7 avsnitt är... Hade inte jag vetat på förhand att det bara är 7 avsnitt så hade jag inte förväntat mig efter säsongsavslutningen att det inte kommer mer den här säsongen.
Mm.
Så att ett solklart liksom steg ner på stegen från säsong 1. Men som vi sagt så är spel 1 är betydligt simplare i sin form. Vi byter aldrig perspektiv egentligen. Det är Joel och Ellie och deras resa och de är tillsammans hela vägen i princip. Och det berättas kronologiskt och 2:an är liksom, det är så många rörliga delar i jämförelse. Och jag tycker att vissa förändringar de har gjort är skitsmarta och andra kliar mig över huvudet lite. Bara okej, vad tänkte de här? Och det kommer vi gå in på. Jimmy?
Jag känner väl inte att de litar riktigt på tittaren i den här säsongen. Det är verkligen så här typ att, för att och det är liksom, ofta brukar man kritisera spel för att inte vara så subtila. Liksom att här, i spel så är det liksom så här, man får veta liksom det man får veta och det är liksom dumt.
Men det är ju här jag älskar liksom... läst vad spelen för. Att de är, de litar på, liksom, de respekterar din emotionella intelligens och litar på att du ska liksom sätta ihop bitarna själv. Precis. Och här och gör de inte riktigt det.
Nej, jag vet inte riktigt vad det beror på. Det är så att, oj, första säsongen blev en sån stor succé att sen så var det liksom så här att blev man försiktig eller var liksom, fick man mer pengar att röra sig med så då kunde man typ satsa lite mer på action och det liksom de vågar inte riktigt ta ut svängarna från källmaterialet heller.
Det kan ju också vara för att det var en del kontrovers kring spelen, att de vill vara lite mer tydliga överlag, försöka undvika det och förklara ut saker lite mer, släta ut vissa saker så att det inte blir lika mycket onödig debatt, kanske?
Jag tror att det kan vara också att berättelsen är betydligt mer komplex. Alltså,
ja,
nu är det ju liksom så att det första spelet, det är inte det att det är ett enkelspårigt spel på något sätt. Alltså, det finns ju liksom väldigt mycket komplexa känslor liksom, som man behöver hantera genom det spelet också. Jag tror att det är väldigt lätt att hamna i ett form av tillstånd när man tänker att det här spelet har väldigt mycket mer komplicerade teman och många fler parallella komplicerade teman som ska samexistera. Och jag tror att de kanske inte riktigt, precis som Oliver vidrar, liksom, litar tillräckligt på att tittarna ska hänga med hela vägen på den färden. Och det är synd.
Jag tror Craig Mazin är också betydligt blödigare och mushy-hearted än vad Neil Druckmann är i sitt författande.
Att jag känner bara så att det är inte ovanligt att serier har flera olika perspektiv när de berättar en berättelse, eller att de ens är alltid linjära. Det är ett större, vad ska man säga, det är en större maskineri för spelet att kunna berättas ur olika perspektiv än vad det är för en tv-serie att berätta sin berättelse ur olika perspektiv. Och med tanke på hur säsong 2 började så var jag så här, det är så de löser de här delarna. Och sen så visar det sig att, ni gjorde inte alls så. Så då bara, what's the point? Och det är ju såklart, det är lite svårt att veta också. Vi har inte sett hela berättelsen. Och jag kan heller inte koppla bort att jag har spelat spelet så jag vet vad som händer. Så det är ju ytterligare liksom en problematisk dimension för mig. Men jag känner ändå så här att, för att det som händer i säsong 2 är att mycket udden av sådana olika liksom avslöjanden som händer försvinner. På grund av att du får veta dem i en helt annan ordning. Och då tänker man så här, men de har lagt den här ordningen på grund av att. Och nu när säsongen är slut så fick man inte riktigt svar på det här på grund av att. Och då blir man lite så här, och så ska vi vänta nu 2 år på att liksom fortsätta. Ja, det blir lite väl. Pyspunka som du sa, Oliver. Det är liksom, hade inte jag spelat spelet nu. Att jag känner bara till The Last of Us via tv-serien. Då hade jag bara så här,
jag hade varit förbannad.
Jag hade bara så här, det är liksom så här, det här är ju, och då känns det lite så här,
vi kommer ingen vart.
Och vi kommer gå in på det mer, men så här, vi hoppar över på spoilerdelen just nu, så att ni som inte vill höra spoilers om The Last of Us säsong 2, hej då. Vi hörs nästa vecka, så får ni ha så himla kul.
Jag har suttit här och hämtat luft hur länge som helst och försökt att säga något, och du har börjat vända mig ryggen till.
Jag har bara sagt att Amanda laddade, bara, nu ska vi.
Det jag skulle säga bara var att en icke-linjär tv-serie kan ju vara skriven som en icke-linjär tv-serie, och det kan ju vara att det underlättar också i den tv-serien, medan att göra någonting mer linjärt av någonting som är icke-linjärt, det kan ju vara väldigt mycket svårare. Det var bara det jag ville säga. Nu går vi in på spoilers.
Ja, så att ni hittar som vanligt när ni vet att det finns på Spotify.
Ja, det behöver inte dra hela den ruljansen.
Nu pratar vi om spoilers för Last of Us 2. Säsong 2, inte spelet. Eller både och. Sak samma. Ni vet vad vi kommer att spoila. Så.
Vad är det vi kommer att spoila?
Hela säsong 2. Så här kände jag, för att en sak som jag redan liksom på förhand blev liksom konstigt i den här säsongen, det var ju det att vi fick direkt veta Abbys intentioner.
Jag blev så irriterad på den scenen.
För det finns liksom ingen mystik i vem Abby är, det finns liksom ingen mystik i varför hon är där, för att i spelet är det ju så att vi kan ju anta liksom att de som vill Joel någonting illa, det är för att Joel är ingen bra person. Vi vet om att Joel är ingen bra person, han har gjort otroligt liksom, han har många fiender kan man väl säga, det kan vara vem som helst. Och det säger han ju själv också innan han blir järklubbad liksom, i spelet. Det är såhär,
och i serien också.
Precis. Men inte lika effektfullt. Men liksom såhär,
inte för oss.
Kör ditt jävla tal. Jag vet att jag har gjort någon orätt. Så fucking go liksom. Och som när man spelar då, man bara, vem är Abby? Sen kan man såklart liksom då dra parallell, liksom man kan ju så här lista ut det då, man kan säga vem annars skulle vara.
En kvalificerad gissning är liksom.
Precis, men det är fortfarande så här att vi vet inte, och liksom så att och då trodde ju jag att det var för att, men vi kommer få följa Abby under den här säsongen också. Vi kommer liksom få se det här nu, och då kan inte vi kan inte vara alienerade mot henne direkt. Vi kan liksom inte tycka illa om henne om vi ska följa hennes story parallellt med Ellis, utan vi måste kunna liksom hålla de båda liksom bollarna i luften samtidigt. För att det gör man ju inte i spelet. Så där är man ju all in med Ellie. Det är så här, Abby har dödat Joel. Vi ska döda Abby. Liksom. Ja. nu kör vi. Och så funkar det inte i serien för att vi vet redan motivet varför.
Trots att man ändå spenderar liksom en ansenlig tid i bokstavligen i hennes skor i spelet, så får vi reda på betydligt mer av henne och hennes motivationer och varför hon är där i serien, liksom bara på någon scen. Liksom. Och också ja. redan typ, nästan den inledande scenen, den absolut inledande scenen är, vi får återigen se liksom I swear-grejen.
Mm.
Och sen hoppar vi till Salt Lake City. Ja.
Mm.
Där de så begravar alla och liksom man bara fattar direkt liksom att okej, okay, här är korten på bordet, det här är, jag ska döda Joel, jag ska göra det långsamt. Mm. Jag tror alltså den största besvikelsen för mig den här säsongen är hur lite Caitlin Dever vi fick. Jag har sagt Dever i alla år, men det är tydligen Dever.
Jag också.
Ja, men,
jag är alltså, lika överraskad som du.
Caitlin Dever, för att jag verkligen ser fram emot att få se henne iträda den här rollen. Och jag gillar henne jättemycket i det vi fick av henne, men det var liksom uteslutande de sista 2 minuterna nu då i säsongen, säsongsavslutningen, men också då är liksom inledningen i avsnitt 1 och sen då avsnitt 2 såklart, där hon får mest att göra. Och jag tycker att hon gör ett riktigt bra jobb, men
ja, hon äger ju verkligen varje scen. Det får man ändå säga.
Mm. Ja, men sen, alltså hon är verkligen helt borta och det följer ju liksom i och för sig spelet, för att i spelet så dödar hon Joel och sen ser vi inte henne igen förrän hon dyker upp i teatern.
Mm.
Men jag tror, alltså det absolut största problemet som den här säsongen springer in i är att man har valt att dela upp en berättelse på flera delar. Och inte bara liksom, inte bara det, utan också att det bara är 7 avsnitt, vilket jag känner är liksom, alltså det är knappt som man får räkna det som en säsong liksom. Alltså,
nej.
Ge mig minst 10 liksom. Alltså,
ja, och sen har vi liksom ett helt avsnitt också som bara är liksom tillbakablick. Så det är egentligen bara 6 avsnitt som för liksom berättelsen framåt på det sättet då.
Jo, men precis. Mm. Och jag vet att jag vidrörde det här när vi har pratat om hur tror vi att nästa säsong av The Last of Us kommer se ut. Och där sa jag ju att det hade inte förvånat mig om de hade kört Ellis berättelse i en säsong och Abby i en säsong, och jag vet att det liksom har slagits ner som, men det kommer ju aldrig hända. Och sen så blev det faktiskt typ så. Och sen så kommer det bli en tredje säsong som förmodligen kommer bearbeta det som händer efter teatern, liksom, eller efter man får följa Abby till teatern. Jag tror att det hade varit väldigt mycket mer effektivt för framförallt den oinvigde tittaren också, om man inte fick veta faktiskt varför Abby är där. Att hon hade varit liksom mer som en vålnad.
Ja, men precis, the boogeyman liksom.
Ja, exakt. Och jag tror att den här scenen som de hade i början, den hade fortfarande kunnat vara väldigt bra, men säg att den hade varit inledningen på nästa säsong istället.
Ja men precis. Och jag har alltid känt att eftersom att de, vi pratade om det redan efter första säsongen, vi började teorisera om okej, ifall de ska dela upp spel 2 på 2 säsonger, för då var det 2 säsonger de snackade om. Vart kommer vara mittpunkten? Och min magkänsla har alltid varit we let you live and you wasted it. Men när man väl kommer hit, liksom, det bara det känns inte bra. Alltså. Och det, jag tror att anledningen förmodligen då, alltså, när man snackar om liksom varför man avslöjar hennes motivationer så tidigt. Jag vet inte om det är dels för att verkligen försöka värdera the impact. Mm. Att göra folk mindre upprörda än vad spelet gjorde. För att liksom av ren feghet eller typ för att skydda skådespelarna eller whatever. Men också kanske för att ifall man ska marknadsföra att okej, här är våran Abby, för att hon måste ju, Abby måste ju vara med liksom. Annars har vi ingen inciting incident. Och det är Caitlin Dever och vi liksom gör massa intervjuer med henne på röda mattan och bla bla. Okej, okay, ska vi försöka få in liksom lite av hennes motivation där så att hon i alla fall har 5 minuters sentid snarare än en typ.
Mm.
Men alltså det, som du petar på förut ju med att du känner inte att de litar på dig eller att du liksom du som tittare ska förstå eller känna vad de vill att du ska känna. Och vad jag menar förut med att Craig Mazin är blödigare som författare än vad Neil Druckmann är. För Neil Druckmann, han är inte rädd för att lämna dig i misär under en väldigt lång tid.
Han tar inga fångar, så att säga.
Nej. Och Craig Mazin är mer, alltså för att vi har i inget av spelet får vi någonsin höra Joel säga till Ellie rakt ut att jag älskar dig.
Mm.
Och precis
men vi
som
vi förstår det ändå.
Vi vet att han gör det. Och nu säger inte jag att serien är sämre för att vi hör Joel säga älskar dig. För att när Pedro säger det med gråt i ögat, då blir alltså, jag blir ju påverkad.
Hur mycket darrar i din underläpp?
Den scenen och det avsnittet som råkar vara bara flashbacks tycker jag fortfarande är seriens bästa säsongens bästa avsnitt.
Jag håller med.
Verkligen. Mm.
Men det är också en sån här grej, inte för att derailen är helt nollig, men det är också en sån här, om man kan då säga att Craig Mazin är blödigare. För att det tog hårdare att få se liksom slutscenen mellan Ellie och Joel senare.
Mm.
För det kändes, för då har man liksom gått igenom hela den här jävla passion, man har insett så här att Ellie är en jävla skithåla, och liksom bara så här att man känner sig ganska utmattad, och sen så kommer man även till det, och man så här bara, fy fan vad hemskt, du vet. Liksom så här, de har liksom gått och varit sura på varandra och de har inte haft en bra relation ett tag. Och sen så bara, men nu kan vi börja reparera den. Och sen så försvann det.
Mm. Ja.
Det är liksom, det blir inte alls lika effektfullt här. Det
samtidigt som jag förstår varför. För att om man ska sätta upp den konversationen liksom i den här säsongen så behöver den få payoff i den här säsongen.
Jo, men precis. Känner, men jag tror liksom att om de hade gjort så som jag sa där liksom med att man låter Abby vara liksom någon form av mystisk vålnad som man inte vet vad hon bär på för motivation. Och att den scenen till exempel kommer någonstans i anslutningen till teatern liksom där i ett sista avsnitt på säsongen till exempel. Jag tror att det hade kunnat vara väldigt effektfullt också. Nu vet vi ju liksom som några som har spelat spelet inte bara en gång kanske utan flera gånger att när man såg den första gången. Alltså man var ju helt förstörd.
Ursäkta, när man såg vad första gången?
När man såg den scenen i spelet.
Vilken
när
scen?
De försonas.
Ja, precis. Absolut.
Ja, det är den jag menar. Jag tror att den hade kunnat komma liksom i den här säsongen någonstans i anslutningen till teatern eller liksom där så att man förstår vad som är på spel också på något sätt lite mer.
Alltså det hade ju kunnat varit en förklaring till för att i sista avsnittet här så har ju liksom de är ju redo att åka hem.
Mm.
Och sen så ser liksom Ellie, okej, där är liksom akvariet, det är dit jag liksom pekat. Hade man kunnat köra den scenen där då, bara för att förstå så här, för att det, en sak jag tror att de försöker göra lite med den här säsongen, de försöker liksom få oss att tycka illa om Ellie tidigare. För att när man inte har Abbys kontext i spelet. Alltså första gången man spelar part 2 då är man ju liksom med på Ellies sida. Andra gången man spelar om part 2 då tycker man att Ellie är ganska jobbig för att nu förstår man liksom allt det här är mynnat ut i. Och jag känner, det är kanske lite det de har gjort och försöker göra i tv-serien, det att vi ska inte vara på Ellies sida. Vi måste liksom börja tycka illa om henne redan innan vi går till Abby. För att vi ska vara liksom med på Abby-tåget. På en gång.
Däremot, tänk om man inte har spelat spelet och se Jesse dö för första gången. Det måste ju ändå vara ganska så traumatiserande. För den kommer så himla chockartat fortfarande. Och det är liksom också precis efter att de har haft en väldigt fin konversation. Ellie och Jesse alltså. Och liksom, ja men de erkänner varandra som väldigt viktiga i varandras liv. Och sen så hör de att det är tumult där ute. Och Jesse blir liksom skjuten så fort han kommer ut genom dörren. Alltså det är verkligen brutalt.
En viktig förändring som jag tycker verkligen fungerar just i Jessis fall är att de ändrade lite hans relation till Ellie. För han är inte glad över att behöva komma hit och rädda de här två personerna i serien.
Nej.
Den absolut viktigaste konversationen som händer mellan Jesse och Ellie i mitt huvud är när han säger att han listar ut att Dina är gravid. Och han säger att nu ska jag bli pappa och allting har förändrats för mig. Du kan inte säga att ingenting förändrats när allting har förändrats. Jag får inte dö här. Och nu är jag mitt i en krigszon på grund av dig. Mm. För att du har dragit hit oss. Så, och den konversationen händer aldrig i spelet. Jesse är liksom mer än glad över att få komma och hjälpa till. Och bara, det han säger flera gånger i spelet är my friend's problems are my problems. Han är liksom... Han visar ingen form av resentment mot Ellie eller Dina för att han liksom, ska jag komma här och vara den enda vuxna av de här jävla idioterna och rädda dem från deras egna dumhet? Utan han är liksom att visserligen, han är lojal mot dem och det etableras ju precis som du säger att liksom, du hade bränt ner världen för att rädda mig och liksom och jag hade gjort samma för dig. Så att, det, givetvis är jag här, men jag önskar verkligen att vi inte var här för att the stakes är så sjukt mycket högre än vad jag trodde när jag lämnade Jackson bakom mig. För att vi har liksom ett barn precis. På väg. Och att han och då bara liksom... pang, dör.
Verkligen. Efter det. Han poängterar ju också att han tycker ju liksom att Ellie bara tänker på sig själv. Alltså liksom att du gör vad du gör för din skull.
Precis.
Och jag gör vad jag gör för liksom det samhället alltså som jag tillhör. Och han liksom pratar om förväntningarna som finns på honom liksom, att han ska vara den som kanske tar över en dag, att han är liksom på ett sätt född till att vara något form av överhuvud och att han kan liksom inte bara tänka på liksom sina egna egoistiska motiveringar eller motiv rättare sagt. Och jag tycker liksom att det blir också väldigt snyggt om man väver det samman med att alltså Ellie och Dina är ju kära i varandra, såklart. Och det är en väldigt rolig scen. Jag tycker det var roligt i alla fall när Ellie säger liksom, åh, jag ska bli pappa. Liksom, jag tyckte det var kul, jag tyckte det var charmigt.
Det är ett bra skämt, men jag tycker inte om... vi tar det sen, fortsätter, jag vill inte avbryta.
Men liksom, det var kul i stunden då. Men där är liksom också en sån grej att Ellie har ju liksom inte tänkt på hur kommer det här påverka Jesse. För han är ju faktiskt den riktiga pappan.
Mm.
Och han är ju inte en sån som avsäger sig ett ansvar.
Nej, verkligen inte. Jag tycker Jesse är betydligt mer fleshed out i serien tycker jag än vad han är i spelet.
Han har en väldigt sympatisk röst, den skådespelaren också. Otroligt.
Ja. Och jag tycker om Jesse bättre i spelet. Däremot så vet du fan om jag tycker om Ellie och Dina lika mycket som jag gjorde i spelet i den här säsongen.
Jag tror det är meningen.
Ja, men jag menar inte... Ja, eller ja kanske.
Alltså, jag tycker inte om hur de är skrivna på det sättet. Inte mer att tycka om dem som personer.
Precis. Jag älskar hur jävla brutalt och liksom kompromisslöst och mörkt och liksom miserabelt spelet är. Och jag känner inte att den här säsongen är det på långa vägar. Det är sorgligt när Joel dör. Men även den scenen är liksom inte ens hälften så jävla dread-inducing. Mm. För att det är verkligen panik i spelet när man börjar inse att shit. De här inte är på...
Och liksom... Förlåt. Du först.
Nej, fortsätt du. Du har knappt pratat. Fortsätt.
Nej. Men alltså, sen liksom, det är inte snarare de här scenerna från spelen som liksom... Man spränger ingen hund med en bomb.
Nej.
Tack och lov.
Och Ellie skär inte halsen av den sista PlayStation Vita spelaren i världen och viskar motherfucker i örat på dem.
Jag köper inte den här versionen av Ellie som den liksom blodtörstiga bara liksom, nej. Alltså jag ska fan jag ska fan rasera den här staden din, i jakten
nej,
på den
inte,
här
det människan. Är inte samma uppbyggnad den här maniska på det sättet. Och det är just för att vi inte får den tiden.
De skojar med varandra precis som om ingenting har hänt och liksom jag tycker inte om visserligen I'm gonna be a dad, jag skrattade för att det är liksom ett bra skämt, men jag tycker inte om hur insikten om att shit, du är gravid resulterar i, vad roligt för
i spelet
framtid.
Är hon ju arg när hon får reda på det.
För att hon vet liksom att det här förändrar verkligen allting. Liksom. Ah. Alltså du ska bli mamma, du kan inte vara här ute med mig och liksom jaga folk. Och redan där känner man, fan vad håller vi på med?
Och här är liksom... en väldigt kort stund, men det känns inte riktigt tillräckligt.
Ja, men det är väl också en grej med Ellie den här säsongen, att Ellie känns mycket, mycket mer omogen i serien än vad hon gör i spelet.
Absolut.
Och det vet inte jag om det blir så att man själv projicerar en del av sig själv på Ellie för att det är vi som styr. Men jag känner ändå liksom så att även i början i Jackson när hon liksom springer in i det här huset, liksom hon känns fortfarande lite som ett barn, medan Ellie i spelet kändes som att okej, men hon har mognat till och vuxit upp lite.
Mm. Alltså jag tänker så här, de ska ju vara 19-20 år, de här tjejerna. Och om man tänker liksom barnslighetsmässigt så är de väl kanske på par med den åldern ungefär. Grejen är att i den här världen, när man liksom tvingas att växa upp mycket tidigare, man tvingas att liksom hantera vapen, man tvingas att se död, alltså liksom det är ju helt andra förutsättningar med väldigt hårda förhållanden. Där känns det som att man kanske hade blivit lite mer mogen, och jag känner att, alltså jag tycker jättemycket om Dina och den skådespelaren som porträtterar henne, jag tycker hon är jätteduktig. Men
alla
jag känner
är
liksom att både alltså Dina och Bella Ramseys Ellie till exempel, alltså, de blir lite för barnsliga. Även att de gör liksom bra skådespelarinsatser och gör det bästa de kan utifrån sina förutsättningar. Alltså jag ser liksom talangen där. Men det känns fortfarande inte lika moget eller lika rått som det gör i spelet. Även att man ser fortfarande liksom en viss nyans av liksom att Ellie är 19 år i spelet också, naturligtvis. Men inte på samma sätt.
Jag får aldrig den känslan som jag fick i spelet, att jag långsamt liksom stiger ner liksom lager för lager i helvetet. Liksom. Alltså att det här är liksom det fulaste av mänskligheten presenterat. Liksom. Och vi får se delar av det. Vi får fortfarande se ett par scars, liksom disempowla wolves.
Ja, fy fasen verkligt.
Och barn som blir mördade, men liksom den tonen är inte serien eller liksom författandet troget till, utan det liksom det betyder lättsammare, och det är samma med första säsongen också. Jag tror att det fungerar bättre i första säsongen, men det är fortfarande samma relation till att det är betydligt mer humor och lättsamhet i säsong 1 av serien än vad det är i spelet.
Som ska Ellie också bara vara liksom 14 eller 13 till och med när det börjar.
Ja, 14. Men som en sån sak, alltså Pedros Joel, jag älskar Pedros Joel, men han är betydligt
blödigare kanske.
Ja, alltså han är hjärtligare och eller i alla fall mer öppet hjärtliga. Jag känner att Troy Baker gjorde också ett jävligt bra jobb på att liksom visa att han har givetvis känslor, han känner väldigt han känner med en eld liksom, men han håller det på insidan, och den här Joel är betydligt mer, han kan skratta åt Ellies skämt liksom.
Men det är också en av de finaste scenerna i första serien, eller första säsongen av serien. Det är liksom innan de träffar Sam och vad är det storebrorsan heter?
Henry och Sam.
Henry, ja, precis. Innan de träffar dem och de har liksom lagt sig och ska sova, och Ellie drar ett av sina skämt ur den här skämtboken och han börjar fnissa. Det är fortfarande, även att det liksom inte kanske är lika mycket i linje med hur Joel är i spelen, så tycker jag ändå att det är en otrolig scen. För jag tycker det är så himla fint.
Det är jättefint. Men
och det liksom, passar mycket bättre i första säsongen också, som sagt.
Ja,
för att hon är liksom ett litet barn innan stationstecken.
Och de är... Som i spelet, exempel, när man går runt i Joels hus. Faktumet att han har en bild på sig själv och Sarah bredvid en bild på sig själv och Ellie säger oss allt vi behöver veta om liksom, att han anser sig vara hennes pappa och han älskar henne som en dotter. Liksom.
Mm.
Och det behöver liksom inte sägas rakt ut. Men
nej,
jag skulle vilja prata om förändringarna som har gjorts.
Det finns några jag tycker är konstiga.
Vill du inleda, Adam? Vad sa du?
Det finns några...
Vi pratade om hur snabbt vi fick reda på Abbys motivation, men liksom, det finns ju betydligt mer.
Ja, de har ju komprimerat ganska mycket. De går inte riktigt igenom lika många av Abbys vänner som en skördetröska på samma sätt heller.
Nej, och det är ju en effekt av att det inte längre är ett actionspel, liksom.
Nej,
fast
men
det är väl också, man får ju inte se Manny till exempel, men,
men det är Tommy,
väl
som
Tommy som mular honom till exempel. Ja.
Och sen gud.
I övrigt så tar hon ju tur med dem.
Ja. Ja, fast liksom, ja, det är en zombie i och för sig.
Det är ett par som man knappt kommer ihåg namnet på, som hon tar ganska tidigt när hon kommer till Seattle-spelet.
Jo, men det är inte de liksom som är mer nyckelpersoner i gruppen, så att säga.
Nej, men liksom, det är fortfarande liksom alla hennes vänner liksom så.
Jo, precis.
Och det är sen sista avsnittet. Jag förstår inte riktigt varför, för de följde ganska normalt när liksom hon åkte på båten där.
Jag tror jag vet vad du kommer. Ja, jag hoppade i stolen när hon spolades upp på den här ön och jag bara holy shit. De kommer gå ett helt annat håll.
Ja, jag trodde det också.
Hon
det var
kommer
bara
vara med i den här slakten. Liksom, att hon kommer se det här hela kriget där Abby hamnar. Och jag tänkte att nu hänger de upp henne precis som de hängde upp Abby. Och Abby är den som kommer rädda henne, tänkte jag. Bara för att liksom, för jag kände bara, om de slutar på liksom att... Om det slutar med att Abby kommer till teatern och skjuter Jesse... Och säger, vi lät leva med ni. Och sen är det slut. Jag bara, det kommer kännas så tomt, liksom.
Ja.
Så det här är hur man liksom helt kringgår det.
och sen bara, sen drar hon igen bara.
det var en betydligt mer spännande cliffhanger för oss då som har spelat det. Ifall Ellie håller på att bli hängd, precis som Abby blir i spelet. Och istället för att det är Yara och Lev som kommer och liksom... Någon som man aldrig trodde skulle rädda henne. Det är liksom, de är i krig med varandra. Varför skulle Scars rädda en wolf? Mm. Varför skulle Abby komma och rädda Ellie? Och så liksom bara, gud. Och så inser hon, tittar på henne och inser, vem är det jag har räddat? Och så hade det slutat där. Jag var helt övertygad om att det var i den riktningen vi var på väg i typ en sekund.
Men hur hade man löst resten om det hade
hänt? Nej, men det hade ju blivit en helt annan grej. Alltså
helt ärligt, jag tycker de skulle
gjort en rutten kiwi.
Alltså jag tycker att de borde gjort en större rewrite av hela serien egentligen. Att de skulle tagit en chans. Man kan berätta det icke-linjärt och sånt. Jag menar vad heter han? Den superbra skådespelaren som spelar Isaac.
Jeffrey Wright.
Ja.
Just det, han
passar perfekt i den rollen förresten. Han är perfekt i den.
Han
också spelar den i spelet.
Just det är det. jag tänkte, för han har inte exakt samma ansikte, men jag bara.
Nej.
Ja, men han är verkligen perfekt för. Men liksom han var ju med i Westworld som berättar liksom en icke-linjär story från olika perspektiv och sånt. Så det jag tycker att de... Jag hoppades typ att de skulle skriva om mer. För det finns saker jag inte är jätteförtjust i med spelet. Jag är inte lika såld på det som er.
Som jag.
Så jag hoppades liksom att spelet kunde vara lite hamfisted och sånt i vissa saker. Och inte helt tematiskt korrekt. Men de har en chans liksom att göra om lite saker och kanske berätta på ett annat sätt. Men här liksom, det är The Last of Us Part 2 från Temu ibland. Alltså, inte riktigt så illa.
Jag gillar ju verkligen tvåan, även att det är långt ifrån hur mycket jag tycker om det första spelet.
Mm.
Den radikala ändringen jag har gjort i part 2, det är ju att ta bort hela sista tredjedelen.
Ja.
När de åker liksom iväg. Jag hade hellre sett att det hade liksom fått avslutas med att Ellie drar iväg bara.
Mm.
Och att man förstår att hon blir lämnad. Mm. Jag vet att det kanske hade behövt liksom mer uppbyggnad efter det ändå.
Mm.
Men jag känner liksom att den sista delen, den gör inte så himla mycket för mig. Jag tycker bara att den är jobbig i spelet att spela. Och jag känner liksom att jag tror inte att det är en av de delarna jag ser mest fram emot.
Nej.
När det gäller serien heller.
Nej, men alltså, jag hoppades på att det skulle vara mer annorlunda. För de gjorde en hyfsat bra karbonkopia-ish av första säsongen. Men just att att The Last of Us Part 2 är väldigt delvis komplex spel, men också väldigt clunky-ish. I just att det är två olika kampanjer i princip. Och så. Så när de liksom, den här scenen på ön, och liksom helt i onödan bara är där. Jag förstår inte vad den har för syfte.
Jag har ingen aning om vad poängen var med att spola upp Ellie på den här ön.
Nej.
För att det har verkligen, alltså så vitt vi kan liksom förstå nu i alla fall. Det kanske visar sig till säsong 3 att det var
jättesignifikant. Jag vet vad poängen är.
Vad är
poängen? Är att vi i alla fall ska få en liten hint av att här på den här ön händer någon skit, och de här Scars-personerna som är här och försöker liksom mula Ellie, de tycker att det är så pass viktigt att försvara byn, att de lämnar henne utan att blinka. Jag tycker inte att det behövs.
Nej, man har ju bara kunnat se de har explosionerna. Tänkt, liksom. De har sagt det i podden.
Jag
har faktiskt inte lyssnat på podcasten. Jag hade tänkt att göra det, men sedan har jag faktiskt glömt bort varje gång. Jag har lyssnat mycket på böcker också på sistone.
För man liksom ser dem, vi hoppar på båtarna och allting sånt, man ser en ö längre bort. Så det hade egentligen räckt med att de sett liksom explosionerna och så. Så jag är liksom bara, why? What the fuck?
Jag tror att det är för att man liksom tydligt ska se också att Scars bor där på något sätt.
Ja, man kan sätta en skylt, här blir Scars.
Jag undrar om det kommer bli någonting i nästa säsong, att typ när vi får se Abbys vissa delar så kommer det kanske komma en lite så här flashback-scen, så här, men här var Ellie under samma tid. Så att typ någonting händer på den ön som säkert Abby gör, det gör att Ellie blir räddad.
Det tänkte jag vid det ögonblicket också, att just det som de hör nu är säkert Abby som gör någonting. Men jag känner att det spelar verkligen ingen roll.
Nej, det har absolut inte behövt.
Men det visar sig att Abby har räddat Ellie jättemånga gånger.
Alltså, Abby är en bättre person än vad Ellie är. Jag står fast vid det. Jag har sagt det hela vägen. Alltså, hon är också en fucked up människa som ser rött och
torterar folk till döds.
Torterar en människa till döds. Men hon hade kunnat ta ihjäl liksom Dina och Ellie, men hon gjorde inte det, trots att det innebär att hon lämnar dem att liksom potentiellt jaga ner dem.
Det är där jag säger att budskapet i The Last of Us Part 2-spelet, det är revenge harder. Hade hon dödat dem hade hon sluppit alla problem, inga spår.
Det är exakt så. Det är hela poängen.
En stor skillnad är ju också att Tommy, han är inte med.
Nej.
När Joel blir mördad till
oss. Hela hans roll är annorlunda, för han rusar ju inte iväg.
Nej, men precis, för att han är kvar i Jackson. Där det pågår liksom en invasion av infekterade, och det kommer en bloater till och med liksom, som han får stå och smälla av en hel eldkastare på.
Det är också en sån här ändring i serien som liksom, det tar lite från hela liksom, döda Joel, att det pågår en sån stor liksom, actionsekvens parallellt.
Vet du varför jag tror det är?
Nej.
För att förklara hela scenen med varför det är så chill efter att de kommer till där, att hela horden ska iväg någon annanstans. För när de rider där, du vet, i början av part 2. Och så bara, så alla redo. av någon anledning och bara kasta en molotov på den horden som jagar dem så är allting över. Så går de in.
Jag tror också att en sak kan vara att folk liksom inte ska börja tänka i varför kom inte fler och sökte efter Joel och Ellie. Och Dina är det väl också för den delen i det här fallet. Men jag antar liksom att det ska vara en sån grej att varför kom inte fler från Jackson till undsättning till exempel. Och sen så tror jag också att hela liksom de här ruinerna som Jackson lämnas i ska bidra till att det ska bli svårare för Tommy att ge sig av. Och att det liksom ska bli ett större val för honom att göra själv. Att faktiskt bege sig för att han dels har liksom en son och dels så är liksom murarna raserade och under uppbyggnad liksom och många personer har dött. Det är liksom ett helt fält där folk liksom ligger begravda som man får se. Det är också en väldigt fin scen förvisso.
Faktumet
jag tror liksom att det kan vara en sån grej.
Faktumet att han har en sån borde räcka känner jag.
Ja men det känner jag också naturligtvis.
Men samtidigt, jag har inga problem med det egentligen för jag tycker de sköter det rätt bra för att det är inte så att serien förväntar sig att ja, men, såklart att Joels död var värre för att de poängterar ju det i serien också liksom, i den här liksom, hearing som de har när någon säger liksom, att vi alla älskade Joel men han var den enda som dog. Och samtidigt så jag tycker att det är många karaktärer i serien som har fått fördjupning som verkligen fungerar riktigt väl. Vi pratade om Isaac förut. Han var med extremt lite i spelet. Och här har han mer att göra. Jag älskar hur de introducerar honom med att han liksom granatar en hel truck full av soldater. Vilket är liksom förmodligen vad man får förmoda är liksom starten av the WLF. Liksom, när de bara fuck you Fedra, någonting är fel här. Vi tar över. Och den här tortyrscenen med honom och även liksom hans tankar om Abby och jag älskade vad de gjorde med Seth för i spelet är han bara liksom en typ bigot som sen är lite så här skamsen över att han kallar någon för flata och ger henne en macka. Här ger de honom lite mer djup, att han är den enda i den här jävla salen som ställer sig upp och bara, Ellie har rätt och ni är fucking fjantar. Och han är den som ger henne sitt, liksom, sin big fucking gun. Och ja, liksom, han är fortfarande liksom den som kallar henne för flata. Men
han är fortfarande en skithåla. Liksom.
Ja, han är en skithåla. Men han är inte liksom komiskt svinig heller. Han har liksom en annan sida. Och jag tycker att de verkligen drog nytta av vad som i spelet var liksom en bakgrundskaraktär som man aldrig får se, som man bara hör talas om, Eugene. Den scenen tycker jag var riktigt bra. Jag tycker om den skådespelaren också. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han är med jättemycket.
Han spelar alltid svin.
Cypher i Matrix.
Ja,
och,
Matrix, ja.
Och han lurendrejan i Memento och
Den
värsta av soprano-snubbarna. Så ja, och jag tycker att förändringar som att Dina är den som är med Joel när detta händer, det tjänar två syften i min skalle i alla fall. Dels så har vi en lite mer av en anledning till varför Joel liksom ger upp så lätt i det här liksom nya sällskapet och tvingas släppa garden. För att det var en grej som folk kritiserade jättemycket när tvåan kom. Liksom att Joel och Tommy hade aldrig gått in bland folk de inte känner och bara liksom bara vi Tommy och Joel, kom och liksom käka bullar med oss. Liksom. utan här var det liksom att han måste skydda den här unga tjejen. För att det är vad han gör. Liksom. Och det är vad som blir hans downfall.
Jag kan ta en till dotter.
Och sen också faktumet att Dina och Joel har mer av en personlig relation bara de två än vad de har i spelet, vilket gör det lite mer rimligt att Dina bestämmer sig att ja, men jag ska fylla med dig till andra änden av landet för att jaga den här jäveln. För hon säger liksom att jag älskar honom också, och det är ingenting som jag känner representeras i spelet, för där känns det mer som att ja, men var du går jag, för att vi har kysst en gång. Och jag är beredd att slänga bort hela mitt liv för din blodtörsts skull.
Min fiffi är din nu.
Ja. Och hur de skötte det med flashbacks och grejer, att Ellie inte bara, jag tar en häst och rider 50 mil bort till Salt Lake City helt själv. Liksom, det, för att jag måste få reda på.
Det är en ändring jag tycker om.
Ja.
Jag håller med. Inte, jag tycker den fungerar.
Inte för att jag inte tror att Ellie är envetig nog att göra det. Jag tror att hon hade varit kapabel till att göra det. Men det är bara onödigt. Liksom. I det här fallet så fungerar det jävligt bra att hon fattade. Hon har haft tvivel genom alla dessa år. Och bara inte riktigt kunnat sätta ord på dem. Och det som verkligen släppte på lätten för henne, att den jäveln ljög, var när han tittade henne i ögonen och sa, jag lovar, jag ska inte döda honom medan du går och hämtar hästarna. Och hon kommer, så är han död. Och så hon vet att han kan titta mig rätt i ögonen och säga att jag lovar och blåljuga, vilket betyder att jag vet nu att du är en lögnaktig jävla kuk. Och det förändrar allt. Och jag känner liksom att det är en väldigt viktig distinktion liksom, när hon berättar för Catherine. För Joel gjorde helt rätt. De kan inte ta med honom hela vägen och liksom sätta en hel community i fara bara för att han ska kunna säga hej då till sin fru. Det är helt orimligt. Så han gjorde rätt i vad han gjorde. Med. Det han gjorde fel var att han ljög för henne. Han borde sagt till henne, det här är så här det funkar. Du är en dum, ung, idiot barn som tror att vi kan liksom knyta ihop det här som en saga. Det är inte den världen vi lever i. Och det hade varit bättre för Catherine O'Haras karaktär att få den versionen av storyn som han berättade. Men Ellie är så jävla sur på honom i det ögonblicket. Att hon bara, fuck you. Han bad för sitt liv. Och han var rädd i sina sista ögonblick. Han bad om att få komma hem till dig. Och det var liksom inte alls så vackert. Och han sköt han i huvudet en jäveln. Och när hon tittar på Joel och säger, you swore. Vilket är för att han sa I promise i det här fallet. Mm. Men hon menar specifikt liksom den gången swear to me liksom. Mm. Och alla de här grejerna är jättebra ändringar som makes perfect sense för det här mediet. Liksom att man ska få in de här grejerna i 45 minuter av tv. Men jag är inte lika förtjust i Ellies karaktärisering som för man känner verkligen när man spelar henne i spelet att den här människan är helt knäckt. Hon finner tröst och hon finner värme och liksom det är typ Dina är som ett plåster för henne i den här skiten, men liksom man får aldrig ett hjärtligt skratt i den storyn. Det är bara i flashbacken liksom. Innan all den här skiten händer. Allting efter det är bara ren jävla misär. Och den här liksom nonchalansen som de har till den här situationen. Att amen, vi sticker iväg. Vi två små 150 centimeter flickor. Och vi ska ta oss an den här armén liksom. Och visserligen, jag är gravid, men jag väljer att vara här, bla 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 bla, liksom. Vilket, alltså... Ja, nej. Jag tycker att Bellas version av Ellie var skitbra i första säsongen. Jag är inte alls lika förtjust i den här. Och som du pratade om förut, Jimmy, att ja, det är meningen att vi inte ska liksom vara ombord med henne. Men... Jag var inte ombord med Ellies handlingar i spelet heller, men jag tyckte om henne som karaktär. Liksom. Alltså,
de tre första morden, de var okej. Sen blev hon lite stygg.
men det jag känner i spelet, du var liksom, även om du kanske inte, det var ju samma sak med Joel, du liksom, du kan förstå hans agerande, men du kanske inte riktigt var fullt
med. Du håller inte med.
Nej. Så kände jag ju spelet med Walter White också.
Alltså världens jävla monster, men är en av mina favoritkaraktärer liksom.
Det handlar inte liksom om att liksom hålla med karaktären, utan att förstå karaktären mera. Mm.
Och jag tror liksom lite det också var att jag höll väl inte helt med Ellie heller, men man kunde ändå vara liksom med på resan. Det är så att Abby är liksom monstret för oss, men det är bara att Abby blir inte riktigt monstret för oss i tv-serien, för vi förstår direkt varför.
Mm.
Det är liksom så att okej, men det där är hennes motivation. Ja, det är rimligt.
Ja, hon demoniseras liksom, ju liksom inte lika mycket som hon gör liksom i spelet. Rimligt,
och då blir det så här att okej, men då blir man redan lite så här med Ellies liksom motivation. Man bara okej, vi förstår ju dig också, men samtidigt så här, det är liksom så att nu gör du dumma val, du sätter de här för risk, och vi vet varför Abby gjorde det, så hon blir ju liksom inte monstret riktigt.
Mm.
För att vi kan förstå hennes motivation till att ha ihjäl Joel. Och det är lite det som spelet bygger på. Att du inte vet exakt varför, du kan ju gissa och du kan misstänka, men du vet inte, och vi får inte se Abby vara ledsen för att hennes pappa dött.
Mm.
Förrän vi ska faktiskt ställa oss på Abbys sida. Och det var ju det jag tror det blev som whiplash för många när de fick börja spela som Abby, och därför verkligen avskyddade från början. Det var för att säga att vi har gått nu runt i typ 15 timmar och bara hatat den här karaktären. Och det får vi aldrig riktigt göra.
Och nu tvingas vi liksom gå i hennes skor. Men det är...
Det är effektfullt. Det blir ju verkligen så att tanken så bara okej, jag måste omvärdera hela mitt synsätt på den här karaktären, för nu måste jag spela som det här vidret liksom. Tills man inser att oj, hon är inte så vidrig som jag tänkte att hon skulle vara. Oj, för att det här är jag missförstått. Och mycket i spelet bygger också på att man liksom, man till och med fantiserar om att Abby vet att Ellie är där och hon håller sig undan. Du vet, alltså man själv får den här konspirationen om vad Abby gör. Mm. Men Abby har ju för fan ingen aning om att Ellie är där. Precis, jag lever mitt liv, jag har mitt problem. Och sen den här jävla snorvalpen kommer hit och bara förstör. Liksom. Det är lite den...
Och jag kommer ihåg den exakta känslan jag fick när jag spelade spelet. Man har jagat Abby alla dessa timmar. Och när hon till slut dyker upp i teatern. Och man ser henne för första gången sen hon slog ihjäl.
Och man bara, nu har du mage att visa dig din jävel.
Och jag bara, alltså... Nu, och återigen, liksom, vilken commanding presence hon har. Att man bara, alltså vilken jävla tjur hon är, liksom. men jag, alltså... Så här, jag... nu tappar jag helt tråden. Jag hade en jättebra grej jag ville ta upp.
Det var en jättedum grej, jag tror inte på dig.
Vad superdum. Vad pratade Jimmy om nyss? Vi pratade om...
skiftet. Mellan Abby och Ellie.
Skiftet.
Ja. Att man blir tvungen att spela som Abby direkt efter man liksom har hatat henne under lång tid.
Och att vi får börja ogilla Ellie tidigare här.
Just det.
Ja, och dessutom i spelet är det ju liksom också så att där spelar man ju så himla mycket på ovissheten. Och det är ju liksom precis som i verkligheten egentligen att man har ju inte hela bilden.
Nu kom jag på. En ändring de gjorde. För att spelet håller en som sagt in the dark på många detaljer ganska länge. Så att när man kommer till punkten när Ellie har jagat ner Nora. Så vet man inte. Nora säger liksom att den jäveln fick vad han förtjänar. Liksom. Och vi som spelare bara, känner också bara fuck, du vet vad. och man vet inte hur mycket av Ellie som Ellie känner till av vad Joel gjorde.
Det är så synd att det här inte är videopod. Exakt. Visa hur Oliver ser ut.
Vi vet inte att Ellie vet. Det är också en viktig grej i det hela.
Men i serien så är det bara att liksom Nora säger att du är hon, och så du vet vad han gjorde, han liksom, han dödade Abbys pappa, han dödade allihop, han liksom fördömde mänskligheten, och Ellie bara, jag vet. Och jag bryr mig inte. Liksom, och det är såklart att det, hon är ju arg på Joel för det också, men det spelar ingen roll, för att det var ändå hennes liksom, det som hon säger i det här sista avsnittet, hennes community. Mm. När hon snackar om att Jesse liksom, allting handlar om the community för dig, och Joel var mitt community. Men ja, alltså det här med att den här säsongen inte har nödvändigtvis har liksom respekterat intelligensen eller mogenheten hos tittaren. Alltså jag känner att reaktionen på spelet visar väl att alla inte förtjänar den respekten eller den tilliten. Ja, nej, till. Men för mig som är mogen och smart och intellektuellt läskunnig och allt det där.
Och inte alls skickar bajsbilder någonsin, inte ens en gång.
Men ja. Men hur känner vi då? För att det är också en så här, när den här säsongen slutar nu då, så att liksom i vilken annan serie som helst så hade det blivit liksom att Abby kommer dit, säger till Ellie liksom att you wasted it, liksom, we saved you typ, eller we spared you, och sen skjuter hon och så cut to black. Det hade ju liksom varit en så här normal cliffhanger liksom. Okej, nu är säsongen slut.
Mm.
Men serien klipper då istället till Abby. Där vi liksom får se hur hon ligger liksom till stadiot.
Det är för att de visar liksom, vart vi är på väg.
Ja, de visar liksom nästa
exakt.
Säsong.
Exakt. De visar liksom då så här, men och för oss som har spelat spelet så känns då förstår vi bara okej, de klipper liksom till en reset liksom av dagarna.
Mm.
Men för de som inte har spelat spelet måste det kännas
jättekonstigt. Liksom.
Ja,
för har det ens fast day one Seattle? Har vi sett det med Ellie?
Ja.
Det
måste ett av avsnitten heter day one i alla fall.
Ja, okej. Okay. För att det är liksom så här, för att
vi fick ju se dag 3 Seattle.
Ja, men jag vet att vi fick se dag 3 Seattle. Jag bara, men har de hållit det för alla dagar? För att jag liksom
jag tror kan faktiskt inte komma ihåg det.
Men det är också så här typ att okej, okay, istället för att jag tror också lite, eftersom jag valt att dela upp säsong eller serien nu i liksom så här att okej, vi kör Ellie och sen kör vi Abby. Och då är det så här att okej, vi kör till svart här, vi cut. Och sen börjar vi säsong 3. Då kommer folk kanske också vara sura för att då får de inte veta fortsättningen på en
precis.
Gång. Så för att liksom
det är damage control. Liksom,
damage control. Det, ja. Det liksom, så istället så visar vi något. Nu börjar vi om på dag 1 och sen så blir det cliffhanger. Nu bara, det här är ni förväntar er.
Det är så awkward. Det är jätteawkward.
Då känner jag liksom, bara gör en 14 episodes säsong och vi får se allt i ett kör.
Men alltså, jag blev förvånad över att de har den här strukturen. Och sen, ja, det fick mig att tänka, okej, har de spelat in typ båda säsongerna back-to-back, typ?
Jag tror det.
Fast
jag tror att vi kommer få den tredje säsongen fortare än vi har förutsatt.
Jag fordrar dock, och det är cirka att det fortfarande står typ 2027 för säsong 3.
Ja, men det kommer kanske komma en liten överraskning.
Nej, men det tror jag inte. Alltså, det är liksom att, okej, varför gör ni det här? Och inte förbereder mer i så fall? För jag läste någonstans att inspelningen börjar 2026. Jag bara, ha? Jag bara, what the fuck?
Det var frustrerande.
Katrin var där på en lunch. Hon bara, jag arbetade 2 timmar, så var klar.
För det var frustrerande.
Den fakturan dock.
Nog i spelet att komma till den punkten och bara, shit, 4 dagar tillbaka. Och att inse att det här är inte bara en flashback. Vi kommer gå igenom de här 4 dagarna. Och alltså, till slut så känner
jag... Jag kommer exakt
ihåg.
Ja. Säger du.
Alltså, till slut så kommer man in i det att man inte längre bara räknar ner sekunderna tills man kommer tillbaka till Ellie. För att då är man inne i vad som händer Abby. Men den första liksom insikten om att okej, vi kommer inte få den här uppgörelsen på ett bra tag.
Jag kommer ihåg exakt vad min reaktion var. Åh, nej.
Ja, men det var, nej, men så här, det var som att för man styr Abby liksom. Och så man bara, nu kommer vi kanske få se liksom snabbversioner de här 3 dagarna. Vi kanske får se liksom utvalda scener från dag 1, 2, 3. Mm. Så öppnar man sin jävla backpack. Man ser sitt skill tree och man bara,
fuck.
Det var liksom bara, jag har lika mycket spel kvar.
Och ja, men nu,
mer dessutom.
Nu respekterar jag det som fan. Men, alltså, men då kändes det var som
absolut.
En kalldusch precis innan klimax. Liksom. Och nu... Mm. Och om spelet hade slutat där och bara, om 2 år, 3 år, 4 år så kommer du få fortsättning. Kommer ni få se Ellie och Abby slåss? det känns...
Det är många långfingrar på en hand där.
Det, och jag vet att alltså, det här med cliffhangers och att avsluta mitt i en väldigt liksom, stor grej i narrativet är ju liksom inte nytt för tv-serier såklart. Men jag känner att den här delen av berättelsen som är The Last of Us Part 2 fungerar inte i ett vakuum riktigt. Alltså, för det känns verkligen som att vi har haft en hel säsong av setup för någonting annat. Och det har varit fullt av liksom jättebra ögonblick och bra scener. Och jag älskar att vi fick se en scen med unga Joel och Tommy. Och deras pappa spelade av Tommy.
Det var jättefint.
Tommy Dalton.
Det finns små saker de ändrat och lagt till som jag tycker om väldigt mycket.
Ändrat och bara lagt till liksom.
Och han bär klockan som Joel har på sig sen.
Ja, det är Joels pappas klocka, precis. Och Tony Dalton är bara underbar. Better Call Saul.
Jag har aldrig, eller gjorde har jag kanske, men det, sällan har jag blivit så chockad som när han gick in och knäppte, vad nu den karaktären heter, som har ett sådär pepsodentleende.
Ja, Howard.
Precis.
Ja.
Alltså, sällan har jag blivit så chockad när han gick in och bara fimpade honom.
Det är verkligen en...
Men det är en annan historia.
Iskall. Ja.
Ja, det var verkligen bisarrt.
Och han ska vara med i Naughty nästa spel, Heretic Prophet. Helt baserat på att Neil Druckmann var så imponerad av vad han gjorde i den här scenen. Vad han gav honom i rollen.
Hon som spelar Nora i huvudpersonen i det spelet.
Ja, precis. Mm.
Det var faktiskt ganska sjukt. Jag såg en troll på Facebook där de pratade om plotten i The Heretic Project. Och de bara, åh, gud vad originellt med typ religion och någon jävla konstig liksom rymdkult. Åh, vad originellt. Och man bara, men alltså, du gillar Last of Us. Hur originellt var det med jävla zombieapokalyps 2013?
Ja. Nej, men de gjorde verkligen någonting nytt med det. Och det var väl det som var grejen.
Alltså... Jag har ju varit ganska kritisk mot The Last of Us. För jag bara,
inget är Last of Us är nytt. Det är Children of Men.
Ja, exakt. Det står inte Children of Men fast med svamp.
Men alltså, vet inte, jag tyckte ändå liksom att när The Last of Us kom, nu spelar jag inte det liksom direkt när det kom, jag spelade 2014 tror jag.
Men, ett helt år efter.
jo, men liksom, det var ju inte det att det var precis dagsfärskt så som jag kanske hade spelat det nu för tiden. Utan jag hade ju liksom hört lite snack om det innan.
Mm.
Men jag kände ändå mig ganska mätt på apokalypser i viss mån i alla fall. Jag hade försökt se The Walking Dead för mig, såg typ 3 avsnitt, tröttnade. Däremot så tror jag att jag spelade... Alltså Telltales, The Walking Dead, senare. Men där var ju också fokuset helt annorlunda. Det var ju liksom inte bara zombies. Och jag tycker liksom att The Last of Us gör det så pass annorlunda. Att det känns nytt och fräscht, även om berättelsen kanske är lite begagnad.
Mm. Alltså, jag är
just
lite
med
så...
den här svampinfektionen också, liksom, och att det inte bara är att...
Ja. Alltså,
folk börjar bita varandra utan anledning.
Ja, alltså, även om jag är liksom bara, det är inget originellt så med storystrukturen så, det är liksom, det är fortfarande en intressant story presenterad på ett väldigt bra sätt. Och det är det de
originellt hantverk.
Ja, de har paketerat det på ett originellt sätt och levererat det väldigt talangfullt.
Allt handlar om utförande. För att du kan kolla på väldigt många grejer, alltså typ Star Wars exempelvis, hur stort och älskat det är. Sen det kom 70-talet, det är ju liksom också bara en rip-off, massa annan skit som har släppts innan. Och liksom, Tarantino har blivit liksom anklagad för plagiat och allt möjligt. Och han är ju liksom helt öppen med att liksom, alltså... Bra konstnärer.
Jag tyckte om den här filmen.
Ja, men bra konstnärer lånar. De riktigt bra konstnärerna själ. Och...
Det var så de tänkte på Bungie.
Ja.
Ah.
Ja, men... Så att det där liksom argumentet att det är bara det här och det här med svampar. Liksom. Jag vet att du säger det lite på skoj, men liksom det väger verkligen ingenting för mig. För att det... Väldigt svårt att hitta någonting som är genuint originellt.
Mm.
Särskilt
ja, men
nu
precis, men samtidigt kan ju någonting, om det är tillräckligt väl utfört, kännas originellt.
Ja,
det är ju lite det som är grejen också. Ja. Alltså, jag menar, det är samma sak när man läser många böcker, att det kan ju finnas vissa vändningar och sånt som görs på ett speciellt sätt som man tycker liksom att det här kunde jag verkligen inte se komma. Alltså ibland så har jag liksom upplevt det till exempel i böcker, för att det är svårt att porträttera det på något annat sätt. Precis som i alla andra medium så är det ju liksom så att när man ska översätta någonting så blir det liksom att någonting går förlorat. Gör du liksom en bok av ett spel till exempel, då kommer någonting gå förlorat. Eller om du gör det till en film, gör du en film till ett spel, då kommer någonting gå förlorat. Det är ju liksom hela tiden så. Så alla medium har ju liksom sina fördelar. Men jag vet liksom i vissa böcker, alltså Shutter Island var ju en sån bok till exempel, Patient 67 på svenska. Jag läste den när jag var typ 12 år gammal. Det var någonting av alltså det mest chockerande jag hade varit med om, mer eller mindre. Alltså den vändningen i den boken, det var liksom så här, alltså jag var liksom helt tagen. Och avslutningen på boken, jag läste om den säkert 10 gånger för att bara försöka greppa, vad fan är det jag har läst egentligen? Alltså det här är någonting helt, alltså otroligt. Och som sagt, tänk dig liksom en 12-åring som läser den boken. Det är kanske inte riktigt det mest barnvänliga och ganska så traumatiska teman och sådär. Mm. Men när jag såg filmen till exempel, det var verkligen så här, ja, alltså, den var väl ganska bra den här filmen. Liksom så här, den kunde inte ens i närheten av nå upp till alltså, den bilden och det mysteriet som jag fick när jag läste den boken liksom första gången. Och jag vet att det var någon bok för bara ett år sedan som jag läste också. Nej, inte det heller. Var jag 18 kanske?
Precis,
eller något sånt.
Precis.
Men som sagt, det var någon bok även för något år sedan som var liksom så här. Den lyckades också lite med den här känslan som jag fick i Patient 67. Liksom att, får man göra så här? För att det liksom, det är inte precis som att alltså mordmysterier och liknande alltså aldrig har gjort vissa saker förut. Det är bara det att sättet det gjordes på. Nu kanske det var extra passande i Rock, Paper, Scissors heter den boken. Att det var i ljudboksformat till exempel. Det kanske passade så himla väl och att det förmedlades liksom extra väl då. Men där var verkligen ett sånt ögonblick där man bara så här, oj, jag har aldrig tänkt på att man skulle kunna göra så här. Och det har ändå någonting. För i övrigt så är det, ja, men det är liksom ett mysterium, absolut. Men vissa saker, när det görs så väl, så kan man liksom bli så otroligt jäkla golvad. Samma sak, nu vet jag att nu går jag iväg jättelångt stickspår här, ni får ursäkta. Jag har läst väldigt mycket Fredrik Backman på sistone. Jag har sett filmen innan, men att gå tillbaka till alla hans böcker, se sättet han väver samman och skriver om människor och hur han ser människor, även de mest liksom småaktiga skithålepersoner som får ett djup och ett hjärta. Alltså, det är någonting väldigt stort i det. Och jag tänker liksom att nu är det liksom väldigt långt steg att hoppa tillbaka till The Last of Us, men jag tycker ändå att Naughty Dog lyckas ju också med det på ett sätt. Även att det är liksom en helt annan genre. Liksom att vi älskar Ellie, även att hon är en skithåla. Vi älskar Joel, även att han är en skithåla. Vi börjar älska Abby, även att vi har hatat henne. Alla gör inte det naturligtvis. Men vi förstår att de är människor, att de har mänskliga känslor och att de inte är endimensionella. För att det är de inte. De Precis. Har också komplicerade känslor som de bär på.
Vi
Så även om de gör jäkligt dumma saker.
Vi älskar dem för att de inte bara är skithålor. De gör hemska saker, men det är inte vad, liksom, de är inte definierade av det. Det är samma som Walter White är liksom kapabel till otrolig compassion och fina saker, men det är liksom ja, och bara läste vad svar liksom inte först i världen med att göra någon av grejerna som det spelet gjorde, men utförande och medium och alla de här grejerna spelar roll i hur genomslagskraftigt det var. Ungefär som att säga att var en sån jävla hipster och säga att ja, men alltså fan, Star Wars var ingen big deal. Det var inte det första som hade liksom fabelfighter och en hjälte som var en bonde och blev The Chosen One. Liksom. Alltså, jag har gjort förut liksom, hela oss gör ni. Va? Gillar du Star Wars? Det är ingen big deal Star Wars. Så, för att det finns
det känns som att imitera någon och jag vill gärna sen veta vem det är.
Nej, det gör jag inte. Men det finns ju massor av sådana liksom bara mustache twirling liksom pretentiösa för att typ Last of Us var typ det fanns något program där de bjöd in manusförfattare eller bokförfattare till att diskutera deras verk och Last of Us var det första spelet att dyka upp på det liksom. Och liksom det var massa liksom så här, som sagt pretentiösa naysayers som bara alltså jag tycker att BioShock är ju mycket bättre för att det är verkligen utnyttjat spelmediet och alltså Last of Us är ju bara en film och så. Liksom.
Alltså The Last of Us hade också varit en väldigt bra bok om vi ska
vara
helt ärliga.
Ja, det är en bra serie, det hade varit en bra film. Det är liksom alltså det är ingen som säger att Last of Us som story bara fungerar för att det är ett spel. Det är bara, eller nej, att precis. Det är liksom den första av sitt slag för att göra detta och detta, utan det gjorde en viss typ av berättelse otroligt bra och på ett väldigt ska man säga lättillgängligt sätt. Precis som Star Wars gjorde en väldigt specifik grej och gjorde det till världens största grej genom alla tider.
Ja, men precis. Alltså, Star Wars är ju verkligen ett enormt kulturellt fenomen. Men alltså, när det gäller The Last of Us, där är det liksom så att vi bryr oss om de här karaktärerna så himla mycket. Det är inte konstigt att det blir ett sånt brutalt dramaskri när Joel dödas i början av andra spelet. Och att det hatet som uppstår mot personen som dödar honom blir så stort, även att som sagt, det finns naturligtvis alltså, andra anledningar till att folk hatar Abby också. Vilket verkar vara som bortblåst nu, för folk bara, ja men vi ville faktiskt att hon skulle vara musklig nu. Varför
jag vill
muskelberg?
Faktiskt att hon ska vara musklig. Jag vill faktiskt att hon ska vara musklig.
Men jag bara menar att du var inte en av dem som klagade på hur hon ser ut i spelet och sa att hon var manhaftig och att kvinnor inte kan se ut så.
Hon är transsexuell!
Hon är egentligen en man. Nej men alltså, jag höll på att få fnatt liksom när jag såg det första gången att folk bara, ah men varför är inte Abby musklig? Och man bara så här, är ni samma personer som klagade på det? Alltså jag blir liksom, det kryper i hela kroppen på mig av irritation och uppgivenhet över hur jäkla svaga i huvudet vissa människor
det,
är. Alltså.
Det som får det krypa i huden på mig är hur folk behandlar Bella Ramsey online. Jag kan inte se någonting om Last of Us eller Naughty Dog eller liksom HBO ens för det här laget.
Utan att se den här jävla skrattemojin. Jag håller på att spy varje gång.
Och det är så många olika också. Folk har liksom tagit stills eller så här, typ freeze frames på henne när hon gör liksom typ, hon blir jagad av en klicker eller någonting och ser lite rolig ut eller någonting. Och bara, vad är det här för jävla skit? Kolla hur ful den här människan är. Och
Photoshop. Alltså, hon är liksom spelvärldens Quasimodo. Ja. Alltså enligt folk skit.
Jag trodde det var bara, wow, säger du det nu?
Åh
nej. Adam bara,
spelsnack står inte bort på det uttalandet.
Och hur många var som var så provocerade över den här, I'm gonna be a dad, ungefär som att, så jävla gender affirming, jävla bajsskit, ungefär som att de inte fattade att det var ett skämt från hennes sida. Hon vet att hon inte är pappan. Så typ,
hon är ju liksom inte ointelligent.
Och hon är heller inte gravid. Nej. Så vem ska hon då spela i ett heteronormativt relation liksom?
Vet ni hur man vet nu hur man gör för att slippa mycket av det här? Använder Bluska istället för Twitter.
Ja. Ja, men det dyker ju upp på Facebook.
Det är på Facebook.
Ja, men Facebook är skit! Ingen bör använda Facebook!
Det är
och så
råkar det är
man liksom... Vet, ja, och så stannar man typ 5 sekunder på en bild. Då bara, Facebook bara,
det här
är din
allt
algoritm
det här.
Nu.
Det är det.
Så det är det enda man ser.
Kära lyssnare, Facebook, Instagram, Twitter, ta bort alla dem. Ta bort alla dem. Och ersätt dem kanske inte ens med någonting annat. Ta bort alla dem, för att det är bara cancer. Det är bara hjärncancer.
Ja, det är bara med kattungar.
Ja!
Ja, ja men det, och sen så här, man ska inte kritisera andra för deras utseende. Men om en person då kritiserar någon annans utseende, då måste man ju titta på hur ser den här personen ut som kritiserar någon annans utseende. Man bara,
vem är potatis nu?
Men då är också så här att, vad har du att komma med? Alltså det är liksom bara en sån grej. Vad får dig att tro att du kan sitta på dina höga hästar och kritisera hur någon annan ser ut? Och så väljer du att lägga upp den där bilden till exempel. Det är bara liksom, och sen så då kommer ju folk med, för att det är liksom det typ, det är det mest låga man kan göra i en comeback, det är att kritisera dens personens utseende också då. Men det är så här att då kommer de också med argumentet så här, bara, hon är skådespelare, hon är betald för att vara snygg. Många av de bästa skådespelarna har också ganska så här intressanta utseenden liksom.
Bella Ramsey, Walton Goggins har väldigt intressant utseende. Alltså nu,
Steve Buscemi.
Ja, wow.
Jo, alltså, det finns många som liksom jävla har väldigt speciella utseenden.
Ja, men Benedict Cumberbatch ser också väldigt speciell ut. Liksom.
Ja. Willem Dafoe.
Det var ett inlägg där de hade photoshoppat in, alltså de har gjort den här vanliga, liksom, att de hade typ gjort Bella Ramseys på Lazarus-posten och gjort hennes facial features så här, 3 gånger mindre, så att det bara är ett stort jävla ägghuvud och så pyttesmå ögon.
Och så gör de ju hela tiden med en politisk Kirk eller vad han heter. Det ser jättekul ut.
Ja, men typ. Precis. Ungefär så. Men ingen hade gjort det på honom om inte han var en rövhatt i verkligheten. Liksom. Alltså, det här är ju bara liksom en skådespelare som ska porträttera en karaktär. Och folk bara railar henne mot väggen över hela internet. Bara för att hon inte är liksom så assnygg enligt liksom normala normer, och så såg jag någon svara liksom bara, där är äckligt liksom hur många det är som, många vuxna människor det är online som sitter med sina jävla keyboards liksom hunched over som fucking goblins och bara den här fula kvinnan, och så var det någon som svarade,
alltså, sitter de där hon i sitt Photoshop och äcklar sig.
Och så var det någon som svarade, hade mage att svara, hon är en public figure och har valt att vara det. Hon ska tåla kritik. Vilken jävla kritik!
Det är
inte kritik,
det är ju person.
Vad är det? Kritik!
Ja, det är inte kritik.
Jag säger det, vi borde ha haft video på det här avsnittet, för Oliver är komiskt guld.
Alltså, man får fan dra skillnad på vanligt att kritisera liksom typ manusval eller liksom ett det är inte ens, nu gör de det, de säger också att hon är en genuint horribel skådespelare, men det är för att de har bestämt sig över att hon är det. Alltså, jag råkade hamna på The Last of Us subredditen, och sen Last of Us 2 släpptes, den är bara full av bara äckliga jävla haters, och varenda inlägg är bara, hur fan var det. Alltså, det här är det ruttnaste jävla tv-produktionen genom alla tider. Varenda skådis är fan, ja, förutom hon Dina. Åtminstone hennes casting fick de till, för hon är snygg som fan. Och jag bara, alltså, det här är det vidrigaste jag har sett.
Mm. Nej, men alltså, det jag menar liksom med att hon är, alltså, den här hatbasens Quasimodo, det är ju liksom att hon är fastspänd på det här snurrande hjulet i mitten. Och folk bara står och kastar skit på henne.
Jag kan alltså, liksom, föreställa mig vad det hade gjort för mitt självförtroende ifall jag var hon. Alltså, jag hoppas att hon inte är online. Liksom. Alltså,
jag tror att hon tog bort alla sina sociala medier.
Det påminner, alltså, det påminner närmast liksom, det var om hur folk var railade på Justin Bieber.
Jag var inte med, alltså, jag hade ingen koll på Justin.
Jag var inte med på det heller, men jag hade liksom, jag visste att det hände. Och folk var verkligen vidriga mot Justin Bieber. Och det var nästan ännu värre med tanke på att han var faktiskt ett barn.
Ett barn, ja.
Han var ju typ 14-15. Ja, men han var ju inte gammal. Och det sjukaste, till och med min mamma kände till det här med Justin Bieber. Hon bara, det är massa vuxna människor, de är skitaska mot honom. Det är lite kul.
Jag trodde din mamma var en av de som postade hem.
Det tror jag inte hon gjorde. Då ska jag inte förvåna mig. Hade hon kunnat så hade hon säkert gjort det på skoj. Men det var liksom så här, det är liksom
folk
den här
fan ingen skam
på,
i kroppen.
Nej, jag vet. Jag förstår liksom inte ens hur man kan.
Det är som en stackars jävel som spelar Anakin Skywalker i episode 1. Alltså, blev typ självmordsbenägen. Alltså, det var liksom,
ja, det är sjukt. Men vi ska avrunda, vi har pratat väldigt länge. Men de har ju gått ut nu under veckan, de senaste 2 veckorna i alla fall, pratat om att nej, vi kan inte berätta den här storyn på 2 säsonger utan det måste bli 3 säsonger. Så det kommer förmodligen vara en läst av säsong 4. Och då är frågan så här, kommer säsong 4 vara mot The Rattlers?
Ja, alltså jag är flabbergasted över detta uttalande. Och jag kan inte tänka mig att det är motiverat av någonting annat än att HBO bara, this is a hit show, we need to draw it out.
Ja.
Alltså,
förmodligen.
Jag kan inte tänka mig att Neil Druckmann sitter där och bara, men liksom den här berättelsen, jag tror att vi tar den här berättelsen och delar upp den i 3 delar. Och bara, det är vad som är bäst för den här, för att den ska flowa liksom perfekt. Det är hårt.
Jag tror att
shit.
2 delar har de liksom ställt sig in på just på grund av att det är ett så långt spel och det finns himla mycket mer att berätta. Och också icke-linjärt liksom, och det är liksom i också det spelet i relation till det första.
Realistisk.
Och det köper man ju.
Produktionsbegränsningar också liksom. Alltså, man hade definitivt kunnat göra liksom den här storyn på 14, 15, 16 avsnitt liksom, utan problem. Det är bara att hur rimligt är det att få ut allt det där med den här produktions liksom ribban vi satt liksom.
Och för att den här säsongen har x antal budget liksom.
Ja, precis. Så jag förstår liksom att det finns begränsningar i den riktiga världen. Optimalt så hade det här spelet varit en säsong som liksom en lite längre säsong då. Det är ju inte helt unheard of liksom. Men att dra ut det här på 3 säsonger. Ja visst, okej, då får vi Abbys berättelse nu då. Hennes 3 eller 4 dagar eller vad det är.
Nästa säsong. Det var ju säsong. Uttryckligen Catherine O'Haras uttalande liksom. Ja. It's the Abby story eller vad hon nu sa.
Ja. Så kommer vi till samma cliffhanger. Ja.
Precis! Och säsong 4 börjar med vad äntligen kommer den jävla fisticuffs liksom. Och så ska vi ha 3 avsnitt när Dina och Ellie uppfostrar JJ. Och sen kommer Tommy och bara, hallå, jag dog inte, surprise. och så liksom, ja, 4 avsnitt efter det, bara Ellie bara ska hitta och ha ihjäl Abby. Och så kommer hon inte ha ihjäl henne. Alltså det kommer fanns, jag ska inte säga suga, för att det är riktigt, riktigt duktiga människor som är bakom den här serien.
Eller kommer det vara så att när det väl är dags för Last of Us säsong 4 så har vi fått Last of Us part 3?
Det är ju det mest rimliga. Nej. Liksom, ifall om vi fortsätter serien. Alltså, vänta. Men det är också så här, det funkar inte så. Alltså Game of Thrones showrunnersen hade förmodligen älskat att vänta in mer material från George R. R. Martin. Liksom.
Som aldrig kommer
men,
komma.
Men så, när man har liksom en deal med tv-bolag liksom, då de här säsongerna ska ut liksom. Men ja, jag vet inte, alltså det jag är definitivt inte lika cloud 9 som jag var i slutet av förra säsongen.
Nej, men precis, jag känner ju liksom, i och med att det är den delen av spelet som jag tycker minst om, som förmodligen skulle vara i en 3:e säsong av part 2. Då känner jag liksom så här, de måste verkligen hitta på någonting med den för att det ska bli intressant att följa.
Jag är nyfiken på
Adam.
Kommer ni ihåg den där scenen från den delen som blev en meme och så, det vill säga när Lev blir liksom kloppad av en stor kar och liksom slår huvud, liksom så. Det blir en meme och alla ritar över den och sånt. Jag undrar om de kommer göra den igen. Jag får länka den till dig sen. Nej, men det blev en meme i alla fall när fullvuxen Carl kommer bara dänger till Lev i huvudet. Och de kommer återskapa den också i den säsongen i så fall. Det är typ det jag är nyfiken på.
Men det känns också jävligt weird. Det är ungefär som att Breaking Bad hade varit 2 säsonger Walters historia, sen 3:e säsongen kommer Jesse in och man får inte se något av Walter. Så har man en hel säsong. Så liksom, det kommer kännas jättekonstigt att ha liksom en säsong av en serie utan någon av huvudrollerna vi känner till.
Mm. Ja, vi får ju se hur de kommer strukturera upp det, om man liksom kommer få se några så här smygande instickare eller någonting sånt, men ja, det var verkligen svårt liksom det här avslutet, kände jag. Jag hade nog föredragit om det liksom bara hade med ett pang avslutats där, istället för att det liksom skulle vara så att de la upp det så visuellt för att nu är det dags för Seattle Day One liksom.
Jag tror nästan
som har spelat spelet vet ju att det är det som kommer hända naturligtvis, men samtidigt så kände jag bara så här, nej, jag vet inte, det kändes konstigt. Det var samma sak som i det avsnittet där man fick hintar om att Joel skulle vara med i tillbakablick avsnittet nästa avsnitt.
Mm.
Det tyckte jag också var lite så här lustigt, för det blir lite så här, ja men vet ni vad, nästa vecka då kommer ni få se det här. Alltså det blev lite lustigt liksom att det bara liksom klipper till den här grejen i en minut.
Det tror
och
jag.
Det ska vara avslutningen.
För mig känner jag att det funkar, att det har den avsedda effekten av att man ser till att ja men ingen blir besviken nästa vecka när de inser att vi har en flashback och att vi inte fortsätter det här spåret. Men jag tror att...
Jag vet inte, alltså jag uppskattade inte när de gjorde något av de klippen. Alltså både det i sista avsnittet och det innan tillbakablicksavsnittet.
Ja, nej. Jag vet inte. Alltså det... Jag vet inte om det var ett misstag att om man ska dela upp det på det sättet som de har gjort det, om det var ett misstag att följa strukturen så troget som de har gjort. Om det inte hade varit bättre att liksom hoppa mellan Abby och Ellie under säsongens gång.
Mm. Alltså även att jag ju yttrade mig om att jag tror att de kanske skulle kunna göra så här, så var det kanske inte så att jag till fullo trodde på det.
Det känns jättekonstigt för att... Ja, nej. Nej, det bara känns jättekonstigt. Liksom, läst det var säsong 3 liksom bara. Ingen du känner till det här. På en hel säsong i så fall. Jag hade hellre... I så fall, jag tror att... Som sagt, det här... De här människorna vet vad de gör, så att de har säkert övervägt alla de här möjliga scenarierna, men...
Undrar om man kommer få se mer av Tommy då?
Man kommer definitivt få se honom fimpa Manny, i alla fall.
Jo, men precis. Det kommer man ju få göra. Men jag funderar på om man kanske får följa hans resa till Seattle lite mer, alltså i periferin. Liksom att man får se lite mer av när han och Jesse kanske ger sig iväg och lite sådana grejer.
Mm.
Att man liksom kanske etablerar i tidslinjen vart de drar för någonstans eller någonting sånt. Det skulle ju kunna vara någonting.
Mm. Fispunkar lite. Ja, precis. Jag skulle säga att liksom, det hade ju varit trevligt om den kommer snabbare än vad vi räknar med. Men jag räknar inte med att få se säsong 3 för 2027.
Nej. Tänk då att vi fick en säsong av Game of Thrones varje år.
Mm. Det är du.
I princip. Vi kan vänta på sista säsongen i 2 år typ.
Ja, och nu är det standard. Ja, liksom.
Ja, jag vet, det känns sjukt. Tänk, långt har vi kommit från när säsongen var 24 avsnitt och det var fan varje höst. September, då jävlar.
Varje avsnitt kostade $100
att producera. En hel skådespelarkår liksom med halsbränna.
Ja, men vi sätter punkt där för idag.
Jo då.
Och så hörs vi igen nästa vecka. Snart är det dags för både E3 och Switch 2, säger det.
Och just det.
Ja, Elden Ring, Night Rain nästa vecka.
Mm, ja, det har jo, ja.
Du släpper ju på fredag. Ja.
Mm. Mm.
Det är sant. Det är sant. Ja, men tack för att ni har lyssnat. Skriv gärna in vad ni tycker om The Last of Us tv-säsongen.
Mm. Och du som skrev att du önskar en spoilercast för första Spider-Man och Batman Arkham Asylum, vi ser dig.
Och Amanda
säger det.
Första Spider-Man, han spelar han menar PlayStation 1-versionen, eller hur?
Ja, precis. Ja, nej, men vi har inga planer just nu i alla fall att göra spoilercast på de spelen, men man vet aldrig. Någon gång kanske man kör någon retrospel.
Nej, ja. Spider-Man 1 har vi ju redan gjort en av.
Har vi gjort det?
Ja.
Första Spider-Man. Det här som vi har. Det är så lite kommer
nästan ihåg. Helt säkert.
Det var innan jag var med.
Var du med på den spoilercasten?
Nej, jag sa ju just att det var innan jag var med. Ja, var jag var med var däremot med när det släpptes.
Ja, när vi pratade om det. Ja, men nu ska vi inte prata om det. Så att, hej då, godnatt.
Vi ses,
hej då. All makt och tängel.
Fan.